Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Vackra, kära människor. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi, a.k.a. Cleo. Och bästa Mark Strömberg. Hello! Det är torsdag, det är näst sista dagen av vår finalvecka. Och det är faktiskt min allra sista dag i studion. Igår, va? Ja, när man blir ledsen. Igår så fyllde vi huset med hela Random Bastards crew och vi bjöd på koncert. Idag ska jag och Mark i lugn ro summera våra veckor här uppe i Umeå. Vi ska köra vad det är värt det sen vanligt. Vi ska prata om lögner. Hur mycket ljuger vi egentligen? Och är inte vita lögner kungen då? Vad tycker du?
Spontant?
Varför är du så låg? Du har fel mick, Mark.
Livsviktiga lögner, ursäkta.
Så här kan det bli. Ja. Och så kommer juristen och människorättsaktivisten och nu författaren Dona Hariri hit och som vill hjälpa unga att förstå lagar och regler och juridik på ett enkelt sätt. Vi ska prata om hennes nya bok Fatta lagen. Vi åker, tycker jag. Vi kör bara in i sorgen.
In i slutet och undergången.
Åh, herregud. Okej, vi kör. Puss, puss! Rapture med Coffee. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg.
Hej, jag heter Mark.
Du heter Mark och nu sitter du vid rätt mikrofon och så blir det bra.
Hare Krishna.
Till slut. Ja, ja. Du säger det där mycket idag. Det är någon grej.
Men det är Hare Krishna-grej idag. Jag har Hare Krishna-tröja.
Ja, jag har inte sett det.
Det är därför då kommer man i viben.
Man kommer in i stämningen.
Ja, det kommer in två stora band. Hare Krishna var jättepopulärt inom hardcore-punk-scenen på 90-talet. Det var som en vända. Det fanns en restaurang här dit alla gick och fick gratis mat och man var med och tjäntade.
Vad var grejen med det? Varför var det så?
Men det var många saker som passade ihop med det här med att inte äta kött och inte äta djur och vara drogfri och grejer. Så att de nästlades in där lite grann. Det var en mängd band också som var influerade av Hare Krishna. Och nu kommer de, två av de banden kommer till Stockholm nu i höst.
Ska du se dem?
Ja, fy fan.
Det kan man ju räkna med.
Två kvällar. Igen. Alla i hela Sverige kommer dit. Det kommer bli världens största spelning.
Var är det någonstans?
Gamla Hare Krishna-gubbar. Jag vet inte, någonstans in i stan. Ja. Men de är lika fit fortfarande. Och nu jobbar de som yogainstruktörer också. Så Hare Krishna! Säger jag bara hardcore. Det kommer bli så jävla bra. Natta, du håller på att packa ihop lägenheten. För du ska dra från Umeå idag.
Det jag har haft, om man tyckte att gårdagen var kaos i studion så kan jag ju säga att livet efter var ännu mer kaos. Nej, vi hade, för det första ska jag säga, vi hade världens finaste kalas. För Elliot gick ut, min son då, vi gick ut och åt middag med hela gänget. Och Elliot, jag tror aldrig han har känt sig så firad. Han fick verkligen mycket kärlek och uppmärksamhet. Och det var väldigt, väldigt fint. Ah. Han somnade som en glad 10-åring och då kände jag, nu är mitt mission completed.
Sov han med alla sina nya kläder på?
Ja, men typ. Alltså, det första han gjorde när han vaknade i morse var att ta på sig nya skorna, hoodien, jeansen. Och sen så fick han ett så här värme på slag deluxe. Så jag bara, Elliot, klä av dig. Du har inte ens ätit frukost. Ta av dig kläderna.
Ja, exakt. Ja, han brukar gå runt bara i shorts på vintern.
Ja, ja.
Han är så varm.
Men han är väldigt glad. Men så att det var ju fantastiskt. Men då sen så kom jag hem och packade halva natten, packat hela morgonen och Erik, min sambo då, har burit ut allt i bilen och det är bebisar och det är barn och det är skrik och gråt och kaos och stress och så sen då på det här med min separationsångest på det. Så du förstår ju inte hur, ja. Det är inte ett bra upplägg. Men nu då när jag kom hit så kände jag bara, åh fy fan. Skönt att bara släppa allt, stäng dörren till studion och så gör vi det här nu.
Ja.
Och det känns ju väldigt skönt. Men jag
är så glad för att vara med folk bara. Så är det. Hare Krishna!
Hare.
Så.
Men det känns jobbigt att det är min sista dag här.
Jag förstår det. Separationsångest. Varför har vi har ju båda det väldigt mycket. Jag kan ju bli dödsledsen typ när jag åkt. Från sagt hej då, om man går ut genom lägenheten och säger då att det är Elliot. Ja, varje gång.
Mm.
Och det, då vet jag, om vi träffas ju imorgon. Men det är alltid för att jag känner att jag kanske har jag åkt för tidigt nu.
Jaha.
Har jag gått för tidigt? Borde jag varit kvar lite länge?
Vill jag vara kvar?
Jag dealar mycket med det. Ja.
Nej, men
borde jag vara kvar en kvart till? Känns det bra? Ibland har jag gjort det verkligen. Att bara, okej, vänta. Nej, nu går jag tillbaka. Och så sitter jag bara 5 minuter och liksom avslutar mentalt.
Mm.
Och kanske inte säger så mycket. Ja, jag behöver bara sitta där. Titta runt. Jaha, har jag tagit in allt det? Ja, nu går jag. Hej då.
Ja. Men det är ju smart.
Det tror jag är vanligt.
Det är väldigt smart. Men det är det jag känner lite med det här, eftersom att det har varit så mycket då med kalas och avfärd och spelningar och allt som väntar här, så har jag inte riktigt kanske hunnit landa i att nu är det slut. Mm. Utan det var som sista veckan blev bara som...
Det kom snabbt på. Jo.
Ja, precis. Men jag tänker ju att det kanske inte är sista gången du och jag gör det här ändå.
Nej, det tror jag inte.
Det får vi tänka. Vi kanske gör något.
Inte sista gången du och jag sitter och babblar runt och någon annan lyssnar.
Nej, precis.
Får väl gå ut och bara sitta i ett café och så folk lyssna utan att de vill.
Nej,
och vet du, separationsångest är med också. Det visar ju hej då idag. Men jag kommer ju ner nästa vecka.
Du ska ju flytta till Stockholm.
Ja.
Så att, och du vet att det tänkte jag på nyss. Ja, fy fan, vad skönt att han ska ner också.
Ja, någon jävel i alla fall till.
Ja, nej, men att inte vi säger hej då, så bara vi hörs i höst.
Nej, alltså, eller hur?
Det är så jävla deprimerande. Nej, men hörni, det är mycket ska ju hända i dagens program. Ja. Vi ska ju inte vara så här, sitta här och deppa, liksom, utan vi ska ju ändå göra det här till fullo idag.
Nej, det är ju så. Jag skulle inte ljuga om jag säger att det är ett packat program.
Ja, nej, det är som vanligt, men ändå lite lugnare då än vad det var igår kanske.
Ja, allt är lugnare än det.
Ja, alltså, jag vill bara säga att jag hade så jävla kul av att alla var här. Och det är ju en spridd skara personer i vårt gäng.
Jo.
Så att det blir väldigt mycket olika energier överallt.
Ja, det är så.
Någon går runt och pillar, någon kastar en tårta, någon sjunger och någon ligger på golvet. Och det var som bara...
Ja. Men ni kan vara säkra på att idag i alla fall, alla som kommer höra så här kommer i alla fall prata in i mikrofonen.
Var inte rädda. Okej, men som vanligt, vi kör lite musik och sen tänker jag att jag ska droppa vad vi ska ha för tema första timmen här.
Exakt.
Vad vi ska gå djup på. Och jag lovar, idag ska vi prata om någonting som jag tror att varenda människa i Sverige håller på med. Världen. Vi säger världen.
Vi säger Hare Krishna, det är hela jävla kosmos.
Jajamän. I Do med Cardi B och SZA. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi, och Mark Strömberg.
Jag är Mark.
Det är vår finalvecka och idag är min sista dag i studion i alla fall.
Ja,
för imorgon sänder du och vår producent Maja och då kommer jag haka på lite på telefon. Kanske.
Exakt, det är vi glada för. Från Crime City.
Jag kommer vara nere i Malmö och ska spela med Freaky och sen ha någon stor fest efteråt. Det blir ju harang. Men då, jag är med på telefon.
Ja, du är med på harang. Ska vi säga också att på telefon, vi pratade om din son Elliot som fyllde år igår och vaknade upp och bara slängde på sig alla nya jävla feta kläder som han hade fått igår. Och han hörde oss nu tror jag och smsade in till officiella P3 numret och skrev: jag har värmeslag.
Värmeutslag nu,
ja.
Från Elliot.
Vi förstår.
Tack Elliot.
Smörj
in dig, ta en kall dusch som du brukar göra. Det kommer ordna sig.
Ja, vad har vi idag?
Idag, mina kära vänner, så ska vi prata om ljug.
Ja.
Vi ska prata om lögner, att ljuga. Det sägs ju att vi ljuger rätt så många gånger om dagen.
Ja.
Både vita och svarta lögner.
Mm-hmm. Vad är då vita och svarta lögner?
Ja, jag skulle vilja gräva ner mig lite grann i varför vi ljuger. Och jag vill också, ni som lyssnar vill veta om hur ni ljuger. Jag vill inte ens fråga, brukar ni ljuga? Jag vet att ni gör det. Men lite grann hur? Hur lägger ni upp det? Vad är liksom strategin? Och lite så här, när är det okej och när är det inte det och så där. Vi har ju då läst lite grann om att ljuga på morgonen. Och vi kom över en professor som heter Bella De Paolo. Hon är professor och expert på lögner. Och hon säger att det skulle bli katastrof om alla sa sanning till varann hela tiden. Den svåraste uppgift som jag har gett mina studenter, det var att de i 2 veckor skulle tala sanning. Och hon sa att det gick inte.
Nej,
det gick. För att sanningen blev alldeles för sårande. Alltså folk bara gråta och bröt ihop och det liksom, det går inte.
Men jag tror att vi alla har haft i våra olika kompisgäng en person som är ofta lite för ärlig när de inte... När man liksom inte vill det. Att det är någon som säger, jävlar vad riser du ser ut idag. Kommer man piss. Fan vad du ser kass ut idag. Shit, alltså, du ser så jävla hängig ut.
Gud vad mycket du har gått upp i vikt. Kommentera hela tiden på allting.
Ja.
Men eller bara också att man är kanske för öppen. Fattar du? Att man har en grej att man måste vara ärlig hela tiden. Så man hela tiden säger allting till alla. Och det kan ju bli jätteutlämnande och ganska jobbigt för mottagaren.
Ja.
Det är så här, jag vill inte höra att du hade en fyrkant igår.
Ja,
jag, det vart fint intimt, jag orkar inte typ. Ja, eller, ja. Jag hade en grej när jag var liten, alltså när jag var 6-7 år kanske, att jag maniskt behövde vara väldigt ärlig med min mamma. Och då pratade vi alltså om maniskt. Det var inte så här, det var allt. Mamma, nu, jag har gått på toa och jag torkade mig så här många gånger. Eller ja, nu har jag bytt trosor. Eller nu, mamma, idag tänkte jag den här tanken. Alltså det var allt hela tiden. Ja. Och tills hon sa så här, men Nathalie, du behöver inte säga det här till mig. Mm. Så att du får ha din eget huvud.
Varför gjorde du det då?
Jag vet inte. Jag minns det väl, att jag kände att jag måste säga allt hela tiden. Ja. Alltså det var inte som att, nu låter det som att jag hade någon psykomorsa. Så var det ju absolut inte. Men jag tror att jag började reflektera över det här med att det började kännas i kroppen. Hur får jag ljuga? Det här är ju ljug nu, att jag inte berättar för mamma att jag bytte tröja nu. Eller ljuger du mycket?
Ja, det är vita lögner hela tiden. Men alltså, den vanligaste lögnen som jag och alla andra, det är ofta att om folk, man går förbi någon på stan och säger, är det bra? Ja, det är bra.
Ja, det är
den
klassiska.
Men jag har ju slutat göra det nu, tänker jag. Jag brukar inte säga jag mår bra om jag inte gör det. Nej, det är jätteskönt för mig. Och jobbigt för dem. För då måste de... Men det som är grejen med att folk frågar, det är att folk inte vill ju prata, folk vill inte prata om det överhuvudtaget. Men jag tycker, de behöver inte fråga mig heller varför. Även om jag säger, är det bra? Allt bra? Nej.
Nej, precis. De behöver inte fråga. Okej. Tråkigt att höra.
Det är mer då jobbigt för dem att de är inne i det sociala spelet. Och då måste de, nej men vadå, berätta. Ska vi stå här i 2 timmar? Det behöver man inte.
Nej, precis.
Det kan vara bra för sig själv att säga nej och att vara så här snabb, ärlig bara. Det kan också vara byggande. Men de här vita lögnerna, det är väl det man alltid gör. Du då? När ljuger du?
Jag tror jag ljuger jättemycket. Alltså vita lögner. Alltså allt ifrån... Jo, men jag är färdig om 2 minuter. Fast det är absolut 30 minuter bort.
Jo, eller, alltså,
och det ska också sägas att jag är den största överdrivaren i Sverige.
Ja. Och det folk, vet jag sen länge.
Och folk som lär känna mig lite så här i nystart med mig, de får ju ångest på slag av att vara med mig. För att mitt språk är ju så här, jag får panik, det kommer gå åt helvete, jag dör nu, det är katastrof. Ja. Alltså det används väldigt stora ord.
Åh, Gud! Vad hände? Nej, men det var, mjölken var lite varm.
Och min mamma är ju precis likadan. Så det finns ju ingen nivå. Och min son håller på att bli likadan, eller jag vet att du lyssnar, men du har ju tendenser till att göra likadant. Det är panik, det är katastrof! Det är liksom att hela jorden ska raseras om bara, det vart lite fel med något.
1 miljon grejer har hänt nu.
Ja. Eller så här, alltid när jag berättar historier så kryddar jag dem.
Ja, och där kanske man är som att skilja på, för ibland så vill man ju också bara, du vet ju också hur man brygger dramaturgiskt en bra story.
Ja.
Där finns ju en sak och så finns
det
en sak.
Jag tycker att jag är en god berättare.
Ja. Man vet när man ska he på lite. Det tycker jag, det är 2 olika saker när man brer på, eller när man bara gör en sån här vit lögn som att okej, men jag kommer nu, jag är 5 minuter bort.
Ja, precis. Utan man berättar en historia så känner man, om det var en timme istället för 20 minuter så blir storyn bättre. Den här grejen som hände, det skedde i en timme, eller det var att man lägger till lite extra. Okej, hörni, jag vet att ni som lyssnar har känslor och tankar kring detta. Vad är din vanligaste vita lögn som du drar, och när är det okej att ljuga, tycker du? Skicka in till oss på nummer 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande, eller mejla cleo@sr.se. You have for take away, the beginning. Sister, brother, mother, father med Nicky and the Dove. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg. Vi pratar här och nu då om lögner. Vi undrar, ni som lyssnar, vad är din vanligaste vita lögn och när är det okej att ljuga, tycker du? Smsa in på nummer 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande, eller mejla cleo@p3.se. Vi gillar ju listor som vanligt, vi listar alltid. Här har vi kommit över en lista som vi kanske moddar lite, men de vanligaste skiten vi säger och gör.
Ja, några riktiga vanliga klassiska vita lögner.
Den här listan, först där kommer ett citat, det man, alltså lögnen man drar, och sen så kommer ett annat citat, det man egentligen vill säga.
Just det.
Ja, ska vi läsa varsitt då kanske?
Ja, vi frisar lite. Ja.
Ja, men det här gör jag hela tiden. Mm. Då säger man får kanske ett sms och så säger man: jag såg precis ditt meddelande. Men man fick det kanske för 2 dagar sedan, 1 dag sedan. Känner du igen det?
Ja.
Man såg det typ igår, men man orkar inte svara eller så vill man inte.
Nej, exakt.
Och jag såg det precis. Jag fixade det på en gång. Det är en klassiker för mig. Och det där pratade jag om någon gång här. Och det är för att jag också försöker så här reducera mina stressintryck.
Ja.
Alltså jag behöver reducera ner grejer. Annars sitter jag bara och svarar på saker som folk vill fråga mig eller ha av mig.
Ja, jag kan ju vänta ibland på ett sms-svar från dig i 2 dygn.
Ja, minst. Mm. Och då är det ofta, till exempel, så kan det vara att jag vill inte skicka iväg ett oengagerat svar.
Ja.
Jag vill inte det. Och då behöver jag sätta mig ner, så behöver jag känna in en stund, sen skriva.
Oj.
Och då kanske den första stunden jag kunde göra det var 2 dagar senare.
Ja.
Det är inte trevligt, men skitsamma.
Nej, jag blir svinarg.
Folk blir jätteirriterade.
Ja.
Vad ska vi ha här då? Nej, jag är inte svartsjuk.
Ja, men du. Ja, där kommer vi in på relation. Det är ju, man har ju också det är en speciell dynamik av vita lögner i ett förhållande.
Ja.
När man är så pass nära upp i varandra i en vardag så där, om inte annat. Kan inte du lista några bara dina personliga vanligaste som jag ofta gör?
Nej, men den som kommer efter det här, den ska jag vilja säga också i relation. Alltså när man säger så, jag är färdig om 2 minuter, det vi sa precis. Jag är snart färdig. Fast man vet att det är långt exakt bort innan det är färdigt. Och då rinner svetten och så står de och väntar på en i hallen. Men ofta kanske Erik frågar, vad tänker du på?
Mm.
Och så säger jag, nej, ingenting.
Nej, ingenting. Står, nej, diskar surt.
Ja, eller ligger passivt aggressiv i sängen. Eller så säger han, är du sur?
Mm. Nej.
Alltså det är väl det vanligaste. Och det enda man vill säga då är, jag är fruktansvärt sur. Ja. Jag tänker på vilken jävla idiot du är. Men jag orkar inte prata om det just nu. Mm. Eller typ, du har ändå inget vettigt att säga.
Alltså det, ska vi pensionera frågan över, är du sur i ett förhållande? Är det dags att pensionera den?
Ja, lite,
kanske. Det är ju en sån här kliché som man gör i så här kortfilm, konstnärliga kortfilm eller så här dåliga drama relations. Men du, är du sur?
Precis.
Jag tror inte att man ska fråga. Det är en fråga som gör att man blir sur automatiskt. Nej, nej.
Den här, jag ska inte berätta för någon, jag lovar. Varje gång någon berättar en superhemlig grej, lovar och svär att du ska hålla det för dig själv och inte berätta det för någon. Ja, förutom din bästa kompis då, eller din mamma. För de är ju liksom en förlängning av dig själv, så det räknas inte. Det är ju jag.
Ja.
Deluxe. Alltså du till exempel är en person som jag tänker, ja men Mark kan väl få höra det här, det spelar väl ingen roll. Eller mamma.
Just det.
Eller en pojkvän. Det är så här, precis, för att det känns som att ja, men de är ju ändå liksom typ jag, så det blir ju som inte att jag har skvallrat.
Och så går det ihop med att du vill sen krydda storyn.
Ja just det, och så bara blästa upp den lite.
Helt annat. Helt annat.
Den här kan du relatera till den då. Vi måste hänga snart.
Ja, det hör upp med när man träffar någon på stan. Ah, bra, fan
du, vi ses.
Jag gör det hela tiden. Bara, fan, kan vi inte nästa vecka? Men det är för att jag har också så dålig tidsuppfattning. Så att jag tycker alltid att om en vecka, det är perfekt tid alltid.
Ja, just det.
Oh, för då har inte jag hunnit. Och så kommer man i kapp och säger svinstressad.
Men ett tips till dig, säg 2 veckor.
Oh, ja.
Vi hörs om 2 veckor, det är lite mycket nu. Men om 2 veckor då är jag fett ledig. För då har personen också hunnit glömma bort.
Ja, faktiskt.
Att du sa det.
Vi har trevligt avslut och man hinner glömma bort. Även jag.
Ja, precis.
Tack, det är bra ting. Ja.
Sa vi den här nyss? Gör vad du vill, jag bryr mig inte.
Ja, just det. Ja.
Vet du hur ofta jag säger det? Ja, men gör bara din grej. Jag bryr mig inte, det spelar ingen roll. Men det spelar så jävla stor roll. Det andra citatet under. Jo, det gör jag, men du är så dum att du inte förstår det, så du får ta konsekvenserna av alltihop. Ja, nej men okej. Det här med relationer och dynamiken där. Jag tänker att folk har säkert jättemycket roligt att säga om det. Vad är din vanligaste lögn som du drar och när är det okej att ljuga, tycker du? Smsa in på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Det bästa kanske inte hänt än med Molly Sandén. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misaui och Mark Strömberg. Innan dess hörde vi Kay med Nadia Nair, som är en av mina absoluta favoritlåtar. Jag la in en liten låt som jag gillar idag.
Jävulst bra.
Ja. Jag har faktiskt sagt in 2 som jag gillar idag. För det är min sista dag, så jag får göra vad jag vill. Och hej och hoj.
Ja. Ja.
Ja. Okej, kära lyssnare, kära vänner. Vad är din vanligaste lögn? Och när är det okej att ljuga, tycker du? Är du en liten liar? Smsa in på nummer 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Eller mejla Cleo i p3@se.se. Hej!
Liar. Pants on fire!
Ja.
Vill jag säga. Vet du, det finns ju... folk kan ju gå runt och ströljuga och ströljuga, lalala. Men det finns ju mycket vetenskap runt det här också.
Och det är
mycket
obehagligt.
Psykologi runt.
Också.
Vi har ju alla, liksom, det finns ju klassiska sådana små, i filmer typ i Tix, att man sitter och, folk som sitter och fipplar med olika saker, eller de tittar runt omkring sig, eller man börjar svettas, eller man börjar, du vet, när folk sitter med löndet i torer, eller de ska försöka ljuga i rätten.
Armarna i kors som jag sitter nu, det är den mest klassiska.
Ja, för man försöker skydda sig.
Man försvarar sig och skyddar
kroppen. Ja, man går direkt i försvarställning. Mm. Det finns ju en del saker som faktiskt inte har någonting alls med att göra, som bara är typ att folk säger, folk kanske säger eller folk håller på upprepa saker eller något sånt där. Det är ju sånt som är bara humbug också, som kan vara vips, tips i lips. Men Maureen O'Sullivan, som är professor i psykologi vid universitetet i San Francisco, hon har gjort den hittills största studien runt det här. Hon har gått igenom 120 olika undersökningar för att se liksom vad det finns för gemensamma drag oftast hos folk, och vad det liksom finns ändå för sånt som de flesta ändå har gemensamt när de ljuger. Och en specifik grej som jag ville ta upp, som jag tycker är roligt, det är ju att jag gillar ju också att gå tillbaka till det här, vi är bara apor. Så är det. Ibland kan vi tycka att vi är så jävla sofistikerade med alla våra instrument och våra skärmar och våra långa, långa haranger och sitta på kafé och prata med varandra om djupa saker. Men egentligen är vi bara apa, pilla i håret på varandra, kuta runt, man gillar att klättra, man gillar att slåss, man gillar att ligga med varandra.
Ja,
alla de här sakerna, så går vi alltid tillbaka till. Och en av de sakerna, det är ju att en snygg person... Ja, de har det bara enklare i livet helt enkelt. Så här. Även när det kommer till att ljuga. För att vi tror generellt alltid mer på en snygg person som ljuger för oss. För att vi, det tar liksom en millisekund för oss att försöka lägga ihop en bild av en person vi träffar den första gången. Ja, okej, den här gruppen, den har de här egenskaperna.
Och det skulle säga att då kan ju folk undra, vad är då en snygg person? Och det finns det ju också forskning på. Alltså det här är ju skithemskt att prata om, tycker jag. För jag tycker det här är riktigt rat. Alltså människor kan ju vara så vackra i sina alltså så här, personligheter och karaktären och utstrålning och allting. Behöver inte alls, men jag vet att det finns den här forskning och jag tycker det är jobbigt. Men alltså olika då, vad
symmetri.
Heter, symmetrin i ansiktet, våra drag och så vidare, som då definierar ett vackert ansikte.
Och lite olika vackerhet också, för att en del kan ju vara alternativa vackra. Till exempel att de är lite alternativt vackra, att de är lite spännande, lite exotiska. Men det finns ju också folk som är vackra så här, symmetri, som då blir också pålitligt vackra, skulle man säga. Så generellt är det enklare för en klassiskt vacker person att ljuga sig igenom hela jävla livet.
Det måste ju också ha med, alltså du vet, bakgrund, kultur, samhälls, alltså vart man har vuxit upp, vem man är och så vidare, hur vi människor definierar och dömer och alltså,
men det är klart, men det är alltid individuellt också på något sätt. Men om du tycker att någon är vacker, om sångaren i gamla emo-bandet All American Reject kommer upp till dig och så drar han en jävla stor jävel lögn, då kommer du förmodligen att tro på han lite mer än om trash med Danny DeVito från Batman till pingvinen kommer fram.
Just det.
Vad vet jag, kanske tycker att någonting. Men ja, rolig grej i alla fall. Så
jag
är
hörde
det.
Också att läste då från en annan professor. Det finns tydligen en jävla massa lögnprofessorer. Och säger att lögnare är ofta mer spända och nervösa, det kan man ju tänka sig, än de som talar sanning. De har ofta ett högre röstläge än normalt. De kan pressa ihop läpparna och skjuta ut hakan.
Ja, men och där är så små... Ja... Jag tror, det där är så generellt, tänker jag, tycker jag också. Det är de här klassiska sakerna som vi alltid säger. Man börjar svettas och typ man får större pupiller. Men en del är ju bra. Det finns ju också något sätt att man kan övertyga sig själv. Du vet, det finns ju jävligt mycket folk som lär sig och blir duktiga på att klara lögndetektortest också.
Ja, just det, precis. Man kan som älska sånt där i filmer när de ska.
Mm. Du, finns en klassisk gammal knep som är att man ofta får lite högre puls och lite såna stressgrejer som höjs när man börjar ljuga. Finns det också ett grej då att man sitter och sticker sig själv hela tiden
så man
inte
hela
ljuger.
Tiden har
så man hela tiden har en hög puls.
Lite hög puls.
Så att då blir den jämn hela tiden också. Då kan man börja bara, man bara jämstressad.
Men det här du läser att fötterna är oftast den största ledtråden till om någon ljuger.
Ja, tillbaka till apan. För det är en av de där sakerna som vi, det är den här fäkta eller fly-beteendet. Att liksom fötterna är så basic i våra reaktioner. Ah, jag måste springa iväg, jag måste röra mig, jag måste göra någonting.
Ah, just det,
att de ofta reagerar som vi har minst kontroll över att reagera.
Ah,
så att någon liten ruck med fötterna är nog bättre att titta på då än typ ögonen eller på en svettig panna.
Men det här med att ljuga för barn då? För att vi börjar ju prata om sånt här som man säger till barn för att de på riktigt inte ska dö. Till exempel så här, nej, vet du vad? Går du ner till älven, då kommer älvagubben.
Ja.
Eller typ näcken. Näcken känns ju bara som en stor jävla lögn vi har dragit i alla tider för att man inte ska dränka sig.
Ja, också så här, usch, kåta tjejer.
Ja. Det är att man inte ska gå för nära eller att man inte ska bada efter maten för då får man kramp.
Ja.
Också för att föräldrarna ska få sitta kvar. Man vill inte att barnen springer iväg och badar efter middagen typ.
Ja, gör inte gårdstomten här inne.
Precis. Eller ja, källargubben. Vi hade en så här djup stor trappa, ett stentrappa ner i källaren på vår stuga. Alltså du vet, den är livsfarlig. Mm. Och där så skrämde min morfar upp mig med källargubben ända sedan jag var liten, så att jag har ju fortfarande när jag går ner i källaren och ska hämta mat där, att jag springer upp i trappen, för det känns som att källargubben ska komma.
En sur kar som sitter där nere.
Men då undrar man, är det här liksom okej då? Till exempel andra grejer man drar till barn. Om du ser för mycket tv får du fyrkantiga ögon.
Ja.
Eller om du sväljer tuggummit så stannar i magen i 7 år.
Mm-hmm.
Bilen startar inte förrän alla har tagit på sig säkerhetsbälte.
Ja, det är bra. Ja.
Nu får du uppföra dig, för tomten kommer bara med julklappar till snälla barn. Jag hatar det där.
Ja.
Finns det några snälla barn här? Jag är inte, fan, alla barn är väl snälla, eller vad då? Så jävla hemskt. Tandfen kommer inte förrän du har somnat.
Nej. Och tandfen är också bra för att få, om ett barn går runt med en halvlös tand så kommer ni inte vilja gå och virka loss den och få ont i tandköttet, utan måste man säga bara, nu finns det en guldtia här i vattenglaset, ja. Då kommer du när du vaknar
peppa
i morgon.
Peppa lite liksom.
Ja,
de här ja, precis. Och många av de här känns ju viktiga på något sätt.
Men det alltså känns ju, man måste ju lära barn att världen styrs, belöningen kommer ekonomiskt.
Ja.
Pengar. Du får en guldtia.
Ja. Ja, men också har vi de här då, fina små grejerna då. Tomten, postkaren, tandfen och John Blund. Det är såna här grejer som vi ljuger ju rakt upp i fejan, eller?
Mm. Men när man också, det är en symbolik. Vi lär oss som barn symbolik.
Vänta, är det hemskt förresten att vi sitter i radio och pratar om det? Tänk om det är barn som lyssnar nu.
Oj, förlåt. Spoiler!
Maja, jag känner att det här är det värsta jag har gjort sedan jag började på det här jobbet.
Jag tror inte Petres lyssnar,
alla barn som lyssnar
är
nu,
5 år.
Jag snackar riktigt skit. Tomten finns, tandfen kommer ikväll. Two Fish and an Elephant med Kruang Bin, som också är faktiskt då ett av mina absoluta favoritband in my life. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg. Och det har blivit dags för nyheter, ska sägas. Det är liksom den stunden, vår första timme är redo. Men efter nyheterna så kommer dagens gäst hit, Donna Hariri, som vill hjälpa ungdomar att lättare förstå lagar och sina rättigheter. Det får ni inte missa. Vi håller
det
på
jättekul,
det.
Jättekul dag har vi nu.
Vi har jättebra dag idag.
Joj.
Vi hörs alldeles strax, nu blir det nyheter. Puss, puss!
Det här är P3.
Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Det är alldeles korrekt. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg.
Hej!
Och vi sänder fram till klockan 16.00 idag som vanligt uppifrån Umeå. Vi har det gött idag.
Vi har
det.
Det
är liksom skön, bra vibe. Vi börjar lite ledsna för att det är min sista dag i studion. Men nu känner jag att nu är vi uppe på toppen.
Vi blir glada när vi får börja prata om lögner.
Ja, ljugen och sånt här. Vi ska alldeles strax få in dagens gäst, juristen Donna Hariri, som har blivit nominerad till årets jurist 2016 och är listad som en av Sveriges 100 framtida makthavare. Hon vill hjälpa ungdomar att förstå lagen enklare, och idag släpps hennes bok Fatta lagen, som ska göra det möjligt. Jag är så glad att vi ska få prata med henne. Och har du en fråga till henne redan nu, som smsa in på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Nu åker vi då.
Ja.
Puss!
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, so don't call me up.
Don't call me up med Maybell. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Mitsaui och Mark.
Hallå Strömberg!
Jag är vuxen. Ja, ja. Hur många gånger ska man säga sitt namn i ett liv?
Ja, men du säger oftast mitt namn.
Ja, det gör det.
Det gillar jag.
Mina kära vänner, vi har kommit fram till stunden som jag gillar mest på våra dagar. Mm. Det är när vi får presentera några coola jävla gäster som vi bjuder hit. Väldigt glad över detta. Idag släpps en bok som jag är väldigt peppad att få prata mer om. Många, särskilt unga, känner inte till sina rättigheter och de är inte kanske medvetna om sina skyldigheter. Juristen, människorättsaktivisten och nu författaren Donna Hariri tycker det är sjukt viktigt att sprida kunskap om detta, då juridik ofta anses som något krångligt och svårt. Men med hjälp av hennes nya bok Fatta lagen ska ungdomar få hjälp att veta vad som gäller och förstå hur allt funkar. Vi säger välkommen hit till Donna Hariri!
Hej! Shit, vad fett att få hänga med er. Det här har jag sett fram emot idag, faktiskt.
Vi är så jävla glada att ha dig här.
Tack.
Hur mår du? Du har precis varit på Nyhetsmorgon, är det
så? Ja, du vet, väldigt sofistikerat. Ja, men där var jag i morse och peppade för Fatta lagen. Mm. Och så har jag hängt lite olika studier och sådär och nu är jag här. Och det känns skönt. Alltså, jag gillar att göra radio.
Ja,
jag har ju gjort en hel del radio genom åren.
Vi konstaterade precis.
Mm. Så det känns väldigt härligt att liksom sitta här i en liten studio och bara prata och hänga.
Du har en riktig radioröst
riktigt
också.
Bra
radio.
Tycker ni det?
Kommer in och hoppa våra ass på en sekund.
Sorry.
Ja, men du, var det ett av dina första jobb du hade typ? Eller?
Nej, inte ett. Mitt första jobb var jordgubbsplockare. Alltså, det beror på hur långt tillbaka du vill gå. Men ja, ett av mina första jobb i Stockholm var, jag tog juristexamen. Samtidigt som mitt hjärta då bankat och allt gjort för svensk hiphop och kände hur kombinerar dessa två. Så då fick jag jobb här på Sveriges Radio och började hänga på en kanal där. Som inte längre finns, men vi hade väldigt roligt på den tiden. Mm.
Gud, så roligt. Du kanske har några bra tips till mig och Mark här om vi vill fortsätta i radiobranschen.
Är det här finalveckan?
Alltså det är ju min sista dag. Det är min
det
absolut
är din sista dag.
Ja, det är så tragiskt. Men du, jag måste ju bara få säga stort grattis till dig. Du släpper liksom en bok idag.
Ja, tack snälla. Väldigt speciell känsla.
Ja, alltså har du släppt en bok förut?
Nej, jag är debutant, så att säga.
Alltså.
Du vet, jag har ju gjort lite under mina ynka 31 år på jorden och liksom du vet, stått på olika scener och föreläst och gjort radio och allt det. Mm. Och har alltid varit ganska så här, lite tuff ändå. Liksom, så här, nervös, vad är det? Så här, vad är det för känsla? Jag har inte riktigt fattat det. Utan jag är väldigt så här, spänd och påläst men ändå väldigt lugn. Mm. Men inför det här släppet, alltså.
Du har haft panik.
Jag har varit över, alltså jag har varken vetat in eller ut. Och det är för att när man skriver en bok, i vart fall för mig som debutant, så är man ju så fokuserad på skrivandet.
Mm.
Man sitter ju liksom och bara skriver och vill att det ska bli bra och vänder på meningarna, du vet, och orden. Så man tänker inte på vad som händer sen. Men det som händer sen är ju ganska utlämnande ändå.
Ja, det är ju, är det ju.
Ja. Och det var ju inte jag riktigt beredd på, men det är ju såklart asfett.
Det där kan jag då relatera lite till att typ släppa en skiva eller släppa en låt, att man är väldigt ingrottad i det man håller på med. Alltså i skapandet och hela processen och sen så bara, åh herregud, nu ska det här vändas ut.
Ja.
Det är något helt annat.
Ja, och nu ska man få reaktioner, folk ska tycka. Och med Fatta lagen, där vill jag att den fyller en funktion och då ställer man sig såklart frågan, fyller den sin funktion eller inte? Men det känns fantastiskt såklart att ha fått skriva en bok.
Ja, tror att du kommer göra det igen? Skriva mer böcker?
Ja, om jag får frågan.
Måste du få frågan? Kan du inte bara...
Jo, kanske. Jag vet inte. Jo, men jag bangar inte på att skriva en till bok. Jag tyckte skrivprocessen var helt magisk. Jag hade så kul när jag skrev. Även i mina liksom, dippar som man hamnade i såklart, så tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Så... Maybe baby, så att säga. Det kanske blir en till bok.
Men Fatta lagen, alltså vi ska prata mycket om det här nu den här timmen, men kan du berätta lite om den? Vad handlar den om?
Men så här, tänkte jag när jag började skriva Fatta lagen, och kanske har tänkt under liksom hela mitt yrkesverksamma liksom liv överlag. Jag har ju alltid velat tillgängliggöra juridiken. Jag tror ju på att juristen är en samhällsaktör, och jag tror att juridiken är ett demokratiskt verktyg som alla ska ha tillgång till. Mm. På ett eller annat sätt. Och det är mitt Fatta lagen liksom ett sätt att ge juridiken våra rättigheter och skyldigheter på ett lättbegripligt, enkelt sätt. Mm. Så det är ju liksom planen, att göra juridiken mer nära, mer vardaglig, för det är det juridik är. Många när de tänker på juridik tänker, du vet, så här, men komplicerade lagtexter.
Ja, och att det inte har någonting med en själv att göra.
Ingenting
alls
med mig. Det är företagstransaktioner, tänker man, förstår du, avtal. Men det juridik egentligen är, det är ju en del av livet. Mm. Det är en röd tråd när man gifter sig, skiljer sig, flyttar ihop med någon. När man köper en bussbiljett, registrerar ett konto på sociala medier, returnerar en vara. Allt det är ju vardagsexempel på när vi stöter på juridiken. I vårt liv, hela tiden.
Det här
och ändå
känns
har vi lite koll.
Det här känns lite likt, alltså, som jag kan ha tänkt mycket på politik. Alltså, och som jag tror många tänker kring politik. Alltså, är det där... Men jag orkar inte ens sätta mig in i det här, jag fattar ingenting. Fast man är så sjukt omgiven av det exakt hela tiden. Och man kanske har 20 samtal om dagen som är väldigt politiska, men man förstår det kanske inte ens själv.
Nej, men det är ofta språket som gör det. Det blir en, det blir en urskiljning, för att det här är något mumbo-jumbo-språk som inte talar till mig, och så här pratar man inte på riktigt och allt sånt där. Jag måste säga, det närmsta som jag kom i någonsin, lagboken. Eller liksom lagboken. Det är ju på, jag kommer från de gamla punkkretsar. Det att det delades ofta ut såna små pamfletter eller lappar som man skulle ha i plånboken, så här, vet dina rättigheter om du blir arresterad för det här och här, och typ.
Ja, just det.
Som ofta delades runt, så här, om du blir arresterad när du demonstrerar, då får du göra det här, och så här länge från man blir häktad, och typ om du blir arresterad för att måla graffiti så blir det den här,
Exakt.
Det är det närmsta. Ja, det är som att ta ner det liksom på ett sätt till
människan.
Ja, och det jag också vill att man ska förstå med då Fatta lagen framförallt, det är ju att kunna sina rättigheter och skyldigheter handlar inte bara om att klara av vissa situationer. Du vet, om man blir stoppad av polisen och sådär. Utan när man kan juridik så har man liksom också en insikt hur samhället funkar. Varför finns vissa strukturer och vissa system? Hur gör jag om jag vill förändra dem? Ja, men då måste du veta varför de finns från början. Och man får också en helt annan liksom kontroll över sitt liv och de beslut man fattar. Vad händer om jag gör det där? Ja, vilka konsekvenser har det? Precis. Så att ha koll handlar om något mycket, mycket större än att klara av en viss specifik tvist som kan uppstå någon gång ibland.
Vem riktar sig boken till? Har du någon så här, finns det en åldersgräns? Hur har du tänkt där?
Vi spånade väldigt mycket kring om vi skulle sätta en åldersgräns eller inte, och kom fram till att vi gör inte det, helt enkelt för att allmänheten behöver bli bättre liksom, och få mer kunskap. Så att jag skulle säga att Fatta lagen är till alla som behöver och vill ha mer koll. Jag ska säga att det inte är en lagbok, utan det här är liksom en vägkompass. När det blir struligt ibland, om man behöver liksom lite uppbackning eller backa en polare, så ska man liksom slå upp i den och hitta sina svar förhoppningsvis. Men tittar man på språket så är det väldigt enkelt och det är mycket slang. Alltså jag gick tillbaka till mitt 12-åriga jag i orten, bara så att ni vet. Så jag hoppas inte orten har uppdaterat sin slang. Men, för då är jag körd. Men liksom, det är mycket slang, det är mycket vardagssnack, det är så som jag pratar. Och då kan man ju tycka att den kanske faktiskt av den anledningen är lite mer fokuserad på unga. Men nej, det är en liksom, den är enkel och den är nära, och jag har bara lyft sånt som alla kan relatera till. Jag har inte med äktenskapsskillnad och testamente, jag är istället med sexualbrott och misshandel. Det är på den nivån jag har lagt med.
Vi ska prata mer med dig, Donna. Vi ska lyssna på lite musik, så kommer vi tillbaka strax. Combat, I'm ready for combat. Combat, I'm ready for combat. The Archer med Taylor Swift. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg. Och dagens gäst, Donna Hariri, som idag släpper sin bok Fatta lagen. Mår du bra, Donna?
Jag mår bra. Ja, tack för att du frågar.
Ja.
Hur har ni det nu, finalveckan här?
Ja, men det är lite sorgligt faktiskt. Mm. Alltså, det har varit kul. Vi har haft mycket livemusik och fest och här i studion och sådär. Det har varit jättekul, men jag ska inte ljuga. Det känns tråkigt.
Mm. Vi pratade ju just om att ljuga idag. Ja. Och du sa ju där, Donna, jag mår bra. Mår du verkligen bra? Det är ju en av de vanligaste vita lögnerna man kan dra.
Är det så?
Ja, ja, jag mår bra.
Vet ni, alltså jag mår faktiskt på riktigt bra. Och jag har varit så taggad för att komma liksom hit och få hänga lite mer. Det är ju liksom... Ja, nej, jag är faktiskt, jag mår bra just nu, ja.
Vi köper det.
Mm, tack.
Men du, jag har då hört att du var 12 år gammal när du köpte din första lagbok. Det gör ju mig ganska stalkad ändå och orolig. Hur mår du?
Nej, men det är sjukt. Men det är ju sjukt.
Kan du berätta lite om det? Vart kommer det här intresset för juridik ifrån? Alltså hur...
Men jag kom till Sverige som flykting. Vi kom hit, jag och min familj, som flyktingar. Och jag växte upp i ett socioekonomiskt väldigt utsatt område. Mm. Och så långt tillbaka jag kan minnas så levde vi liksom på existensminimum. Och väldigt tidigt så började liksom tankar hos mig kring jämlikhet och jämställdhet. Jag var liksom inte gammal alls då. Mm. Men det är ganska lätt att titta på andra i den åldern framförallt. Så jag jämförde mig liksom mycket med andra. Varför har de det och inte jag? Och, sådär. Mm. Och sakta kom det här att handla mer och mer om rättigheter och skyldigheter och juridik. Det var någon som berättade för mig, jag tror jag var runt 10, om att det fanns ett yrke som hette, jurist, och att man kunde bli det och att man försvarade människor. Jag bara, okej, check, jag måste bli det. Mm. Ja, men, och bestämde mig, alltså ingen tvekan. Och sen så berättade den här personen också att det fanns något som hette lagboken. Och där stod det då, vad man då på ett eller annat sätt fick och inte fick göra. Och jag var ju helt fascinerad över den här lagboken.
Mm. Förstod du den? Kunde du förstå den?
Nej, men sen blev det nästa steg att hitta den. För det här var ju bara snack. Så då skulle jag liksom hitta den och jag visste hur den såg ut. Och så såg jag den en dag när jag var 12 år gammal på ett antikvariat i skyltfönstret. Mm. Och köpte den för 7 spänn. Den var från typ 68. Jag hade ingen aning om att laga uppdaterades, det gör de. Så jag tog med mig den hem och tänkte så här, det är nu det händer. Det är nu liksom vi tar makten. Jag, min familj, mitt område, mina grannar. Så det var liksom mitt mission när jag var 12, att lära mig den och sen skulle vi bara ta plats. Mm. Men när jag sa på din fråga, nej, jag förstod ingenting av den. Den var, och den är komplicerad och komplex och väldigt svår.
Hur många sidor är den?
Jag vet inte, flera tusen sidor.
Ja.
Och det är inte bara sidantalet, det är ju språket också. Man bara, vem skrev den här? Hur gick det till? Men den är väldigt, väldigt svår och den är inte för liksom gemene hen alls, utan den är skriven för dem som förstår den.
Det måste ju vara, det här är ju en historia som nu 19 år senare liksom får sin ihopknytning när du kommer med den nya versionen, för att folk som var som du när du var 12 nu får hooka den och förstå.
Verkligen, och Fatta lagen är precis den boken jag hade behövt. Och jag har tänkt på det när jag satt och skrev den mycket. Hur hade jag velat att den var? Vad hade jag velat ha med? Hur ska meningarna se ut för att jag inte liksom hade lagt ifrån mig den? Så ja, precis.
Varför är det så här då? Varför är juridik så jävla krångligt? Varför måste det vara det här språket? Är det tänkt att vi inte ska förstå? Ja, så börjar jag göra så här. Nej, men det är inte tänkt att vi vanliga folk ska fatta det här.
Nej, de här höga hästarna. Liksom.
Ja. En svår men ändå relevant fråga att ställa. Dels är juridik ett maktmedel. Och det måste man liksom ha med sig. Mm. Juridik är om något en fråga om samhällsklasser. Beroende på vad man heter och vart man bor har man mer eller mindre, oftast mindre, koll på sina rättigheter och skyldigheter. Juridiken ska också samtidigt vara rättssäker. Så man kan inte använda vilka formuleringar som helst. Man kan inte använda vilka ord som helst. Det kan inte vara för vardagligt, för det måste ju också täppa igen alla luckor. Det ska ju inte finnas liksom något hål i lagen, utan den ska ju vara väldigt tydlig. Så att det är väl en kombination av mycket olika som gör att den blir så här. Och jag tror ju inte på det alls. Jag menar på att man absolut kan bryta ner paragrafer och göra dem mer vardagliga. Jag tror absolut att man kan skriva om lagtext. Och det är det jag har gjort med fattarlagen. Jag har gått igenom lagboken och skrivit om. Och ändrat och justerat. Mm. Men det är fortfarande, menar jag...
Jag skriver lite nya lagar.
Jag bara, och så tog jag in en... Nej, faktiskt.
Tyngdlagen, den känns.
Nej, jag är faktiskt lite taggad på det. Bara för att passa på. Och då sa min redaktör nej. Men man blir lite sugen. Men... Nej, men jag har ju genom att skriva den här boken verkligen förstått att såklart att det går att göra det lätt. Men sen vill kanske juristerna också göra det lite lätt för sig.
Mm. Ja. Jag sitter och snöar in nu på Orange is the New Black. Har du sett den serien?
Ja, älskar.
I den senaste säsongen här då, där... Det sitter några kvinnor på någon avdelning där de har liksom inga, alltså de får knappt ringa telefonsamtal eller någonting. Och så är det en kvinna som börjar liksom, hon får tillgång till någon dator och börjar sitta och googla om juridik och sina rättigheter. Och där känns det som att de blir så här blåsta hela tiden. Alltså att man utnyttjar att folk inte vet. Mm. Att man inte har kunskap, så det hoppas över såna här grejer som att men jag har rätt att ringa ett telefonsamtal om dagen. Eller jag har rätt att det är en jävligt bra serie på det sättet också, tycker jag.
Ja,
att man
verkligen.
Lär sig.
Och om min, alltså på tal om det du pratar om, min erfarenhet av att ha varit liksom ute och föreläst och modererat i hur många år som helst när det kommer till just demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och sådär, är att människor i utsatthet har särskilt dålig koll på sina rättigheter.
Mm. Passande alltså, nog.
Ja, vi är väldigt bra på att berätta för människor som redan är marginaliserade, som redan inte kan språket, som redan är utanför, vad de måste tänka på, vilka skyldigheter de har, vilka förväntningar vi i samhället har på dem. Men väldigt, väldigt sällan rättigheterna. Vem är du i allt det här? Det här äger du. Liksom. Mm. Och därför har jag också i boken lyft både 50-50, jag har varit rättvis, jag har lyft både rättigheterna och skyldigheterna. Precis. Och sen som sagt använt mig av så enkelt språk jag bara kan utan att det blir liksom rättsosäkert. Mm. Så.
Jag måste fråga dig, du berättar nu från vilken vinkel du kommer ifrån. Jag tycker jag ser många andra också som kommer och börjar intressera sig för lagen och för att bli till exempel advokat eller jurist för att man själv har erfarenhet av det eller att man känt att man själv har blivit orättvist behandlad eller inte haft koll. Hur ser du på hela miljön som är där nu? Är det... finns en övervikt av folk som bara liksom har slidat in på ett bananskal för att man har tänkt att det är en bra karriär, eller folk som faktiskt har riktiga men, eller men, men liksom har en erfarenhet av det som de vill ta tillbaka nu?
Mm. Alltså jag kan ju bara utgå från liksom den insikt jag har i juristkåren. Jag kan ju säga så här att under juristutbildningen, när jag pluggade, men still, jag är ofta där och föreläser också, så indoktrineras man väldigt snabbt i ett okritiskt tänk. Mm. Det är väldigt lite genus, normer, det är väldigt lite aktivism, det är väldigt lite liksom civil courage, civil olydnad som jag skriver om i boken. Jag tycker civil olydnad är jätteviktig. Det finns fortfarande inte med som en självklar del av utbildningen. Så det är inte heller konstigt att människor då kanske väljer affärsbyråerna eller väljer du vet, de stora brottmålen. Jag var en av dem. Jag menar, jag kom till juristutbildningen och hade ett mission. Så här, jag ska bara lära mig den här skiten, sen åker jag hem igen. Liksom. Det var verkligen min inställning. Men så förstod jag sakta att så här, men det kanske är ändå byråerna man ska till. För det är det som är den goda juristen. Och fortfarande är den goda juristen den som hamnar på den bästa byrån. Centralt liksom, och får de stora casen. Så jag hamnade också på en advokatbyrå innan jag liksom efter något år så kände jag så här, nej men det får vara nog liksom, och åkte till Husby och började ge gratis juridisk rådgivning.
Wow.
Och sen fortsatte liksom mitt engagemang med att tillgängliggöra juridiken. Men det är lättare sagt än gjort. Det är väldigt lätt att säga att man ska förändra världen som jurist och sen blir det någonting annat istället.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Porque ya que dura.
Con Altura med Rosalía och J Balvin. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi, och Mark Strömberg.
Aj.
Och dagens gäst, Donna Hariri, som idag har släppt boken Fatta lagen, som jag blir sjukt peppad på att prata lite mer om. Kan du inte så här, alltså hur kan man använda boken?
Mm. Nu tar jag upp den och bläddrar i den. Ska,
ja.
Ska vi se här. Nej, men så här, Fatta lagen är inte, ska jag säga, så att inga jurister blir sura. Det är ingen lagbok, utan vi har Sveriges rikas lag. Det här är liksom en anpassad, lite skönare, enklare lagbok. Typ så. Alltså, så det, den här ersätter ingenting, utan den är bara förenklar det som redan finns, så att säga. Och sen har vi, ska jag säga, jag har delat upp den i olika väldigt små kapitel. Så det finns liksom allt från sexualbrott till misshandel, ett fastighetsrätt, tänker man, gud vad tråkigt. Nej, det kan också, det är faktiskt var det roligaste kapitlet att skriva. Identitetsstöld, narkotika, arbetsmiljö. Så att jag har verkligen lyft områden som alla på ett eller annat sätt kan relatera till. Och jag har också tittat väldigt mycket på brottsstatistiken. Vilka är de vanligaste anmälningarna och vilka är de vanligaste brotten och sådär. Mm. Så jag har baserat den och byggt den utifrån det. Så antingen så slår man liksom upp i den, beroende om det är något särskilt liksom man är intresserad av. Eller så ska man kunna läsa den från A till Ö. Mm. Typ lite så här faktabok/roman.
Mm. Det känns som att du får komma in i det här perfekta segmentet av man presenterar det för folket, precis som gamla SVT-programmet Plus har försökt göra också.
Det.
Och vad är Plånboken heter för det här, att man liksom ska kunna ta ner det på, ja, men så här, verkligen så här personliga saker då, kunna slå upp det på. Ja, nu har jag en granne som är så jävla dryg. Och den har hängt upp krukväxter som hänger ner på min balkong. Hur är vi just nu? Det. Och det far runt trollsländer och bara för
ja, precis. Exakt. Just den där krukan vet jag inte om jag har... Alltså, ingen, kanske inte riktigt den situationen och inte med i den här boken, måste jag säga. Men typ sån... Men, trollsländer, ursäkligt. Men, ja, men precis. Liksom så här vardagssituationer man kan hamna i. Och så dementerar jag ju framförallt rykten i boken. Mm. Om missuppfattningar. Ah. För det finns så
det känns
många
som att det finns
missuppfattningar.
Har du några exempel på några?
Ja, bland unga skulle jag säga att en av de absolut all time faktiskt missuppfattningen är att om man är flera som begår ett brott så delar man på straffet.
Ja, det här.
Så är man liksom ett gäng så är det fett bra, för då kommer man liksom lindrigt
undan.
Ja, så är det ju absolut inte. Det görs en individuell bedömning av varje handling för sig. Liksom.
Ja.
En annan också missuppfattning.
Men får jag bara fråga, är det någonting som har förändrats på se? För det känns som att förr i tiden typ så fanns det lite sådana där hål i lagen. Och det var därför många, för man har ju hört ändå om fall där folk har kommit undan för att de var många och de kunde inte som peka ut vem det var, typ.
Ja, alltså att inte kunna peka ut vem det var, det kan ju vara så att då fattas det typ bevisning, att ingen vet. Och i Sverige är det ju att vi hellre friar än fäller. Så det kan vara den anledningen. Men det är inte så att man delar på ett straff, utan gör du någonting så döms du det såklart.
Ja.
En annan missuppfattning som är vanligt också bland vuxna, still 2019 så tror väldigt många människor att om jag tvingar min partner till samlag så är inte det ett brott. För vi är liksom ändå tillsammans.
Mm. Just det, för vi är ihop.
Och gud vad det där känns förlegat.
Den är förlegad, men den...
Alltså jag menar bara, den tanken känns ju så jävla stenålder.
Och det är återkommande. Och det är liksom, folk frågar mig, ställer den frågan så ofta och tror på riktigt att... det är ju inte konstigt alls. Och en annan missuppfattning som jag tänker på nu spontant, som jag också faktiskt har märkt har blivit allt vanligare i takt med, du vet, så här, teknikens ultrasnabba utveckling och sociala medier. Det är att väldigt många tror att om jag delar ett inlägg som någon har skrivit som är så här, obviously ett förtalsinlägg, kränkande, så händer ingenting med mig. För att det är ju någon annan som har skrivit det. Jag har bara delat det. Och så är det ju såklart inte heller.
Det tror jag inte många tänker på, ska jag säga.
Precis.
Att man bara är liksom budbäraren.
Den här då, får jag bara fråga, du vet, när man kör för snabbt Och sen så blir man fotad och så bara, ja men har jag en mask på mig så får jag inte betala böter. Det där är ju jag. Jag drar ju alltid ner den här skärmen för solskyddet.
Du kör den. Alltså, här kommer ett erkännande. Jag har råkat ut för den där kameran. Och då hade jag på mig jättestora solglasögon. Kände så här, hur gör man nu? Ska man erkänna eller ska man inte? För att de kommer aldrig veta vem det är. Nu var jag en god jurist här och erkände att jag hade felat. Men jag vet faktiskt inte om den funkar. Jag var för feg för att testa om det gick att smita.
Men det är därför du är där du är idag.
Ja, tack. Ja, tack.
Men finns det någonting som du själv alltså har under åren haft så här, apropå då att det är så himla krångligt och komplicerat och språket och allting, finns det delar som du själv har bara sagt, jag fattar inte det här, eller som du har missförstått, eller alltså som har varit svårt och ja?
Jag har tyckt att det har varit lite svårt faktiskt när det kommer till förolämpning och förtal och skillnaden. Jag förstår skillnaden mellan dem. Men jag har ibland tyckt att det har varit svårt att faktiskt hålla isär dem. Alltså, förolämpning, det är ju någonting som sker liksom mellan fyra ögon. Jag säger någonting vidrigt till dig direkt. Liksom. Det är ju en förolämpning. Jag förmjukar dig på något sätt. Medans förtal är att sprida liksom, missaktning. Få någon annan att framstå som något sämre via liksom, en tredje person.
Just det.
Ja. Och sen så når det då dig. Då, så. Och där har jag tyckt att det har varit lite svårt att göra skillnad på dem. För jag menar, en kränkning kan ju sprida sig samtidigt som den är riktad och sådär. Så sen har jag tyckt att det har varit lite svårt kring samtyckeslagen som vi äntligen har fått igenom.
Det är världens snar.
Tack.
Hej! Bra för lagen.
Tack alla kvinnor och tack MeToo och allt den gjorde. För att den kom ju liksom i det. Ur det kom ju till slut den här lagen. Men den har jag som jurist tyckt också har varit lite så här svår att förklara kanske för andra. Ibland, i vissa situationer. Men den är ju ny och den ska få ta sin tid. Liksom.
Ja, visst,
men
det behöver landa. Och jag tror att det kommer ju hela tiden frågor kring det där. Ja, men vadå, ska man inte kunna få ligga med frugan då? Ja. Alltså, att det är så
ska man med någon jävla kontrakt varje gång som det ska?
Ja, klassiken. Det är många som på riktigt frågar det. Alltså på riktigt tror att de ska signera papper. Men så att det, ibland så liksom, framförallt med nya lagar så kan det såklart bli lite svårt innan man får liksom praxis. Alltså att man får domar och beslut som har fattats i frågan och sådär tidigare, så kan det vara lite rörigt i början. Men annars så, ja, nej, till slut faller det på plats för mig om jag läser på några gånger.
Gud, vilket mörker det måste vara med sociala medier nu när jag tänker, det där exemplet du nämnde innan. Men alltså, så det är ju hälften av lagboken måste ska skrivas om på grund av det här nu, vad som är face to face och vad som är vad man skriver, vad man delar och vad man kommenterar.
Och sen också känslan, alltså, och det har ju domstolen tyckt har varit väldigt svårt, och där har de också misslyckats ganska många gånger när det kommer till att ha kränkt någon, förtalat eller förlämpat, gjort någon ledsen. Alltså det är någonting man själv känner. Sen så ska det på något sätt överföras och bli en dom eller ett straff eller gå in liksom i lagboken som är ganska känslokall. Förstår ni? Så att den kontrasten, du ska liksom övertyga en domare om att du faktiskt är kränkt. Det är ofta väldigt, väldigt svårt. Men därför ska man ha koll på sina rättigheter och skyldigheter och veta vad som faktiskt gäller och vart gränsen faktiskt går.
Kefbåt med Gillassi. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misaui och Mark Strömberg.
Hej.
Och dagens gäst Donna Hariri. Vad händer framöver nu då? Du har skrivit den här boken, du har release dag idag. Jag måste bara fråga, kommer du att ha en fest?
Och så kommer så här värsta partypopen.
Du måste ha en releasefest!
Jag ville hypa Cleo, det gick inte. Jo, så här, vi ska hänga. Jag har bjudit massa folk som jag tycker mina vänner, min familj, barndomsvänner, och vi ska hänga.
Okay.
Jag vill inte hypa det att det ska bli fest, så kanske de tycker att det är skitdåligt. Ja. Men, ja, men vi ska chilla, vi ska hänga, och sen ska jag upp väldigt tidigt imorgon och göra en intervju.
Jag fattar, ja. Det är det där, det är businessen.
Det är den, du
men det
vet.
Låter jättemysigt. Men jag är en sån här som älskar releasefester. Det är det bästa jag vet.
Hade du varit här hade jag bjudit upp dig så du får köra lite för
yes,
oss.
Yes!
Men vad ska man göra?
Vad ska man göra? Vad ska man...
Det är mer sällskapslekar nu. Den gamla klassiken gissa paragrafen.
Ja, ändå fett bra idé faktiskt.
Får vi komma? Ja. Okej, men du, vad händer för dig framöver?
Ja, nej, men jag ska liksom köra på här. Som sagt, jag föreläser och modererar. Det är det jag gör jättemycket hela tiden. Inom så här, hållbarhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Och med hållbarhet är det inte bara miljö och klimat, utan framförallt så här, hur gör jag mer av det jag redan gör? Mm. Hur 2.0 är min yrkeskår, exempelvis så som jag gör med juridiken. Liksom.
Mm.
Men sen har vi tagit fram ett föreläsningspaket med Fattalagen.
Wow.
Ja, så fett. Så jag ska liksom åka runt, jag och denna lilla bok, runt i Sverige och prata på olika skolor om rättigheter och skyldigheter. Och min förhoppning är såklart att den här når ut till andra än skolor. Du vet, det finns så många branscher som behöver ha lite mer koll.
Oh,
så byggbranschen, HR-branschen, hela näringslivet. Så det är väl planen. Och sen ska jag till bokmässan.
Oh,
ja.
Vad kul!
Så, ja, finns det chans för oss som inte går i skolan att också se föreläsningar?
Jag hoppas verkligen att du får komma ut på de ställena.
Det är verkligen min förhoppning att liksom Fattalagen blir lite överallt, för att det är ju det vi vill. Alltså att den
för jag kan
når
tänka
ut.
Mig att det är lätt att hamna i det så kidsfacket, ja. Att det ska ut i skolorna. Och
ja.
Sånt vi som där. Är straffmyndiga, vi vill ju också veta.
Ni vill också veta. Ja, men hör av er så fixar vi det.
Ja, fantastiskt. Men du Donna, vi tackar dig så sjukt mycket att du tog dig tid att komma och hänga med oss. Det känns ju väldigt lyxigt på din liksom, stora dag.
Det var så kul att hänga
tack,
med er.
Snälla.
Tack snälla ni.
Du får ta hand om dig och ha en fin kväll med
och
familjen.
Och festa loss, ja, du kan säga det.
Jag är inte besviken, för nej. Fan.
Gissa paragrafen, du vinner.
100%.
Hej då!
Hej då!
Cold med Boy in Space och Unheard. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie och Mark.
Hej!
Hej, hej. Det ska liksom bli lite... Med lite nyheter alldeles strax.
Ja, men vi har en hel timme kvar. Din sista timme här i
sista
livet.
Sista timmen i livet.
I radiolivet. I etern, förlåt.
I etern, in the etern. Första timmen så ställer vi en fråga till er om den vanligaste lögnen ni drar.
Ja.
Och det,
lögner. Vad drar, vita lögner, svarta lögner. Vilken är den vanligaste lögnen ni kör?
Ja, oj, där kom det någon stinger. Jag vet inte vad det var. Det, så kan det bli när man sitter här. Men ni får jättegärna fortsätta skicka in sms till oss på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Nu lämnar vi över till nyheterna och så får vi ta och höras lite efter det då.
Ja, skriv vita lögner. Skriv. Vi vill höra lögner, lögner, lögner.
Var inte liksom snälla och sådär, utan var honest. Det blir nyheter. Puss!
Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Det är korrekt, mina vackra människor. Du lyssnar på Cleo i P3. Det är torsdag och finalvecka. Vi sänder fram till klockan 16.00 uppifrån Umeå. Och idag är min sista dag i huset, Mark.
Ja!
Ja, det är det. Jag ska sluta säga det kanske. Sista timmen ska vi i vanlig ordning ägna åt vad det är värt det. Och så ska vi läsa era sms och så ska vi reminissa lite över veckorna som har varit.
Ja.
Det känns väl lite kul.
Det kan vi göra.
Summera.
Ja.
Du kanske borde göra någon topp tre, sånt där som du gillar.
Topp tre Cleo roliga citat.
Ja.
Ja,
eller bara den bästa gästen vi har haft. Men det känns ju jävligt hemskt att eventuellt dissa då de andra då, eller?
Ja, men jag tycker vi kan göra så.
Ja, vi ska reminissa och vi ska ha kul. Så stanna kvar med oss. Vi kör en timme till. Alldeles strax. Puss, puss! Slide med Frank Ocean, Migos och Calvin Harris. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig och Mark.
Här är jag.
Jag kan ju ha gjort den sjukaste dåliga överlämningen till nyheterna i det här, de här veckorna nyss.
Mm.
Det var riktigt dåligt.
Jag tyckte det var bra att gå ut med en flopp.
Jag sa precis innan så här, men så bra allt går idag. Det är ju som en smord liten motor.
Ja, men alltså på tal om våran gäst, det är ju Murphys law.
Ja, även det bara
rakt av.
Jag tyckte det var kul i alla fall.
Allt jävlighet.
Jag höll på att skratta ihjäl mig. Det hade varit kul om ni som lyssnar var med lite behind the scenes, för det hände jävla massa spännande grejer.
De bryr sig inte, om vi bara har en show.
Ja. Okej, mina kära vänner, vi ska köra Vad är värde? Var det det då?
Ja, nu ska ni få höra, hörru. Det här är ju sista Vad är värde som vi kör.
För jag tänker inte göra
det
här.
Nej, jag tänker inte göra det. Inte när du är med. Inte är med. Eller ska jag det?
Ja, ja,
den
ska.
Sista som du är med på i alla fall. Lyssna här, hörni, ni. Var det värt det?
Mm.
I nöjesparken Schlitterbahn i Kansas så finns det en åkattraktion som heter Verrückt. De kör tysk tema där.
Paus. Mm. Vad fan betyder Schlitterbahn?
Ja, bana någonting. Men Verrückt betyder ju galen.
Okej, okay. Ja, just det. Och den heter det, rutschbanan. Ja.
Och det är alltså, de har ju Guinness världsrekord för världens högsta vattenrutschkana. Rutschbana, rutschkana.
Rutschkana.
Och hela det här stora nöjesfältet ägs ju av en jävla... det är någon snubbe här. Världens jävla största tävlingsnerv har ju den här snubben som fan inte...
Jeff Henry.
Ja, som inte kan... Han bara, jag vill bara vara nummer ett på allting. Jag ska bara, han är en riktig jävla stora ögon av världen.
Liksom.
Han skiter i. Så här är det. Tidningen The Atlantic kom ut med en film för... tidigare i veckan, där de har hittat en massa lagliga dokument där en Kansas-domstol nu har dömt hela den här åkattraktionen på 10 väldigt seriösa punkter som tidigare varit hemliga. Där man får se hur pass mycket man kan skita i vad som har med det här med säkerhet och att folk ska hålla sig vid liv och göra.
Mm.
Sånt som man tycker borde vara ungefär
för
basic
för
ja, alla som är rädda för att få åka till nöjesfält och slängas ut ur paradisdjur och sånt där.
Lyssna inte nu. Ja, vi varnar nu för en ganska disturbing grej vi ska säga.
Stäng av, för det här är allas mardröm, det som kan hända. Man tänker, jag ska åka fritt fall, det kommer att
starta. Det värsta som kan hända.
Det kommer inte hända här i studion, ja, men det har hänt. Mm. Ja, de har ju alltså den här vattenrutschkanan som heter Verrückt, som då vi fick Guinness rekordbok, världens högsta. Och i den här filmen så ser man alltså tester de gjorde innan den öppnades och information om att de var tvungna att försena den 3 gånger innan den kunde öppnas för att den failade på sådana här säkerhetsgrejer. Anmärkningarna som vi fick på att den är för snabb, den har för hög G-kraft i svängar och grejer. Det sket man i, utan man bara drog igenom och så öppnade man dem. Och det som då hände till slut var att 2016 så höll de på härja runt och hade redan varit en massa anmälningar om folk som hade skadat sig och folk som hade fått så här lite whiplash-skador och folk som hade kraschat in i någon grej och sånt där. Alltså när man kollar på de här videorna, då ser man när de testar dem. Då är det ju alltså, de skickar ner den här båten som åker. Det är ju mer som en beredalbana med vatten i.
Mm.
Det är ju att bara, den här båten, den bara far ur banan.
Ja.
Den typ flippar över, far åt sidan, står de där. Det var ju så bra anteckna på någon papper. Men det som hände 2016, det var ju att en 10-årig son till en känd Kansas-politiker. Han åkte och så kommer det här tåget, den här kanan, upp på ett krön. Och så åker man som in i, under som ett skyddsnät eller som i en tunnel. Där åker han och får huvudet avhugget.
Mm.
Alltså,
det
sjukt är det. Ja, det tänker man som inte ska hända. Jag åkte dit. Åter på nöjesfält och hände, kom hem. Jag har inte hängt i huvudet kvar.
Det är för makabert, man måste skratta åt det. Men det är ju helt fruktansvärt.
Ja, det är sjukt.
Alltså, och det är ju, du vet, när man är och kollar på sådana här, ni vet, riktigt torpiga nöjesfält på typ skolavslutningar och sånt där.
Ja.
Och så står det någon random karusell någonstans.
Ja, men
då känner man sig, sätter jag mig den här, nu kommer jag ju dö. De har ju inte säkerhetskollat det här på 30 år.
Ja, men så tänker man lite, vad kan det hända? Och många tycker att det är säkrare att montera upp dem, montera ner dem, för att då är man ju och skruvar i dem hela tiden, att då vet man att det är många som jobbar på nöjesfältet som tycker så här. Här kan vi säga att ju mer du sätter den, spelar ingen roll, huvudallsugget kör vi. Var det värt det?
Ja, nej, men självklart inte. Men hur riktar man det här? Nej, men precis. Var det värt av dig, Jeff Henry, att så här, ignorera alla varningar för att typ vara en cool chef på din arbetsplats? Nej, det var inte det. Det var total katastrof.
Jag uppmuntrar ofta, du vet, de här att man ska ta ut svängarna och hålla på sådär.
Men ta inte ut svängarna alls, Jeff.
Så att huvudet far av.
Nej, det här var katastrof.
Natta.
Ja, men jag har, den här är ju riktigt tör. Och tör, då menar jag så torr, tråkig. Alltså i Umeå nu, det här har P4 Västerbotten rapporterat om. Alltså det finns 5500 studentbostäder i Umeå. Och det är bara 2 stycken som är lediga just nu.
Mm.
Va, det är liksom 2 års väntetid på att få en studentbostad i Umeå.
Vi kan tänka oss att det är ungefär samma läge i alla
studenter. Ja, men det är säkert värre i de större. Men nu pratar jag utifrån Umeå och att så här, det är ju inte världens största stad.
Nej.
Nej. Jag blir lite... Det är någon här, någon student som säger har stått och väntat jättelänge. Och hon sa bara, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så svårt att få bostad i Umeå.
OMG.
Ja, om ni vill hyra, hör över till mig. Jag har en kontakt. Precis. Det är sant faktiskt.
Får man hyra andra
hand? Jag har en grej på G om ni vill hyra något i andra hand. Så jag bara, hojta på P3. Maja får panik.
Nej, men på riktigt, jag har en grej på G faktiskt.
Nej, men jag vet inte vad min riktiga fråga. Jag vill egentligen bara ta upp en ganska sjuk grej. För jag trodde inte alls att det var så här.
Är det värt att vänta 2 år?
Är det värt? Ja, men precis, det är en bra fråga. Är det verkligen värt att vänta i 2 år på en lägenhet?
Att kunna bli jurist och skriva en bok.
Skriva, kanske lagen. Är det det. Kanske är verkligen värt det.
Kanske är det där faktiskt värt det.
Mm. Ja, nej, men vi går vidare då.
Ja, förlåt. Men du, okej, okay, så här är det så här. Alltså vi gör oss ju ofta lustiga när vi läser på internet och man ser såna här, som vi kan tycka, självklara varnings... labels på olika amerikanska produkter, till exempel, som vi har ju sett, du kan inte använda den här mikrovågsugnen för att värma upp din katt, eller typ ta ut ditt barn innan du viker ihop barnvagnen, eller ät inte de här diskmedelstabletterna som blev en stor grej för några år sedan.
Vadå,
ät
dem inte. Är det här, så här varningsgrejer som är riktiga?
Ja, men det är också, det är väl att göra med lagsystem i vissa länder, att du kan hitta, som du vet, den här, det är också en skröna, men den här personen som brände sig på läppen på när de drack för varmt kaffe och sånt där, så att det finns så mycket varningsgrejer. Om du inte har varnat för det här,
ja, just det,
då åker du dit och blir du stämd på någonting, så att
så ibland alla, så här, man måste varna för allting,
ja, så jävelske invecklade saker som de tycker att man inte ska behöva göra ens.
Mm.
Om du tappar den här hammaren på huvudet, då kommer det göra ont, jätteont. Gör inte. I förra veckan så gick i alla fall amerikanska FDA, som då är en amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket ungefär, the US Food and Drug Administration, ut med en helt ny varning för en produkt som börjar sprida sig genom massa reklam runt influencers på sociala media. Kommer ju ofta så här, det finns ju också en annan parallell trend runt läkemedel och sen naturläkemedel och sånt som inte liksom är godkända av de här stora typ Livsmedelsverket och sånt där, som ja, men det här är alternativ medicin och vi tror inte på de här stora, liksom, då kommer de här, kan massa andra såna här, så kallade snake oil företag som bara ska sälja mirakelmedicin grejer kommer de ut med någonting. Nu har i alla fall FDA lite grann så här slagit handen i pannan och suckar ut, som man pratar med ett litet barn, så här, den här produkten är inte så bra för dig. Det är en produkt som bland annat kallas för Miracle Master Mineral Solution eller Water Purification Solution.
Mm-hmm.
Ut som är ett läkemedel som då ska, ja, den ska bota i princip allt. HIV, AIDS, huvudvärk, cancer, influensa, ja, allting, spetälska. Som då i princip FDA säger, ja, den här, ja, det är blekmedel i princip. Om du dricker det, det är blekmedel. Du ska inte dricka blekmedel. Det fräter upp hela din kropp. Dig. Du dör. Drick inte blekmedel, har de då fått gå ut och säga i veckan.
Alltså det där, ja, okej.
Okay. Sig till, av alla de här dumma varningarna som jag tycker att man inte ska behöva.
Ja.
Drick inte blekmedel, Natta. Är det
jag kan säga så, nej, men det är ju inte värt det. Men, eller vänta, det är svårt för att det finns så sjukt mycket grejer i våra matvarubutiker. Alltså i Sverige pratar jag om nu. Mm. Eller generellt som sagt. Det är ju mest skit i grejer. Alltså vanlig mat vi köper. Står man inte och läser på varje förpackning och bara så här, så kan man ju utgå från att det är skit i det. Så typ när jag går och handlar grejer så tänker jag verkligen så här. Världen vill mig inget gott. Det finns, jag måste söka för att hitta bra jävla grejer för mig. Det är verkligen vad jag tror. Så liksom min utgångsläge är verkligen att allt dödar mig i den här affären.
Det är dåligt
affären.
Från början. Ja.
Där hade vi en diskussion om för någon morgon sen, då jag och Elliot, min son, claimade vid frukostbordet att man inte ska köpa sån här färdig ost. Alltså typ färdig, fyrkantiga, färdig plast. Vi bara, nej, alltså det är plast. det är plast i dem. Man kan inte äta det. Men det är typ min överdrift för att förklara att nej, men det är så mycket kem och skit ja. I det. Det är plast i det.
Det är blekmedel i det.
Ja. Och så sa min sambo, det är inte plast i osten. Jag bara, jo, alltså det är plast i osten. Man ska inte äta det. Nej, men det är inte plast i osten. Det är plast i osten. Varför skulle de stoppa plast i osten? Ja. Nej, men det här är inte värt det. Det är hemskt. Men det är lite så det är. Det är lite så det ligger till.
Så är det bara. Drick blekmedel. Det spelar ingen roll.
Ja, gör vad ni vill. Det är skit väl jag. You wanna let me know now that you've let me go. Cast up again efter dina rutor. Ingen annan ska få ha dig. Snälla ge mig 5 minuter. Veckans låt med Veronica Maggio, 5 minuter. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie Misawi och Mark Strömberg. Vi sitter här och götta oss. Vi slängde ut en fråga till er i första timmen. Vi satt och pratade om ljug av olika slag. Lögner vi drar. Du som lyssnar, vad är din vanligaste vita lögn? Och när är det okej att ljuga, tycker du? Smsa in på nummer 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande. Ska jag bara säga det lite snabbt?
Lögner är ju någonting som både kan sätta oss i framför i domstolen, men också få oss ut därifrån om man är duktig på att ljuga, om man är advokat eller försvarsadvokat. Vi hade ju Donna Hariri med oss i andra timmen, jurist, författare, och ett väldigt, alltså en vanlig, det är som en helt egen genre inom film och tv-serie, det är ju just courtroom drama. Alltså domstolsmiljöer. Det finns ju någonting som verkar attrahera oss alla med det där. Liksom det är jävla fingret på pulsen, kniven mot strupen. Och vi har liksom den här lilla, lilla miljön. Då är det någon som ska komma fram och briljera. Och
man ska bara talen.
Man ska komma in och man ska tuppa upp sig. Och man ska göra, liksom, lägga fram sig. Det är så jävla spännande. Det är ju, alltså vissa filmer och tv-serier utspelas ju i princip jävla 99% bara där inne. Nej, men du, vi har ju en fascination på det där.
Väldigt, och då att det gärna ska vara based on a true story.
Ja, det gillar mig ofta också. Åh alltså gud, det här vet det vi vad som loss. Händer sen.
Ja. Och hela den här true crime-vågen känns, med alla poddar med så här sanna crimes.
Ja, och de här tv-serierna som kommer också sen med bara som är övervakningsfilmer typ därifrån, ja, gamla slaggiga grejer.
Och dokumentärserier.
Finns ju en rad mängd klassiker som har kommit härifrån. På tv har vi ju sett, Law and Order, Suits, ett nyligare exempel, The Good Wife och The Good Fight, How to Get Away with Murder, mycket hyllad serie. Better Call Saul, som är som en spin-off från Breaking Bad. American Crime Story, People vs. O.J. Simpson, den fick ju jävligt mycket.
Ja, den var ju bra.
Ja, även de här riktiga docu, alltså Judge Judy och de där, där man får säga riktiga röjare hålla på i riktigt, liksom, så kommer de till en tv-grej. Det är ju jävligt spännande, det kan ju vara lite macho ibland också, du vet, man ska gå runt och säga, Your Honor, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Klassisk scen från gamla På heder och samvete från 1992 med Jack Nicholson och Tom Cruise och Demi Moore. The truth! You can't handle the truth! Säger han.
Det finns Jack många Nicholson. Scener då man, du vet, följer någon som ljuger och understand.
Ja.
Alltså, ja. Där man bara svetten rinner, man vet att så här, kommer den tala, man, så lägger den handen på Bibeln eller lagboken, vad fan är det de lägger handen på ens?
Ja, lagboken. Och
det.
Bibeln. Nej, lagboken. Bibeln lägger man på när man ska svära sin som president, tror jag. Man kanske lägger in på båda.
Okej, och så står de där och så bara korsar de ett finger där bak, ljuger om vad händer.
Exakt.
Alltså man undrar lite, vad fan händer om du ljuger? Det känns ju som att hela rummet ska explodera eller någonting.
Ja. Permission to approach the bench, Your Honor. Ja.
Ja.
May I have the witness, Your Honor? Alltså sådär håller jag med på. Det finns de här sakerna som vi vet, som vi bara har från film som vi inte vet vad det betyder.
Det är klart, fan, det här är spännande. Människor kommer in, de ska få en dom. Det är såhär, ni ska, och speciellt då i USA som har det här jury-systemet som ofta är i filmer.
Ja.
Att det är såhär, de här jävla random personerna ska liksom avgöra om du ska sitta inne eller dö.
Exakt.
Eller kanske bli fri och få leva ett vanligt liv. Knivet, det är ganska major.
Ja. Det är då, det avgör resten av ditt liv det här, vad de här ibland trötta, ledsa civilpersonerna ska säga om dig och inte. Fy fan, vi har ju en del lite roliga exempel från filmhistorien. Nu vill jag langa några personliga favoriter som inte har någonting mer. Det finns ju så många klassiker. Tråk, många av dem. Usch, gamla karar bara som går runt i kostym.
Ja, det är tråkigt.
Här är vi andra, några andra karar som går runt i kostym. Liar, liar från 1997 med Jim Carrey. Om att han får en förbannelse över sig att han inte kan Eller är det en välsignelse att han inte kan ljuga på ett dygn?
Just det.
Och han är ju advokat, och det är så mycket, just då så summeras ju allt trubbel med honom. Han ska försöka vinna tillbaka gunsten hos sin son, och han har ett stort viktigt rättsfall, och allt kulminerar. Det är kaos! Ja. Det är också som att han drar ju lite av ett försvarstal för sin son Max i slutet, sen när han förklarar varför det är så bra att kunna ljuga ibland. Det är ju fint. Han förklarar sig för sin son.
Det skulle såhär. Du verkligen klippt in här, det hade man ju velat höra.
Ja, du vet, han drar ju ett trött exempel, men såhär också. Du vet Max, ibland så måste jag berätta för din mamma att hon är den bästa som finns i hela, hon är jättefin nu, och nu ska vi bara gå vidare för att få dagen att gå. Det är viktigt att jag kan ljuga ibland. Ja, så är det.
Åh nej.
Han bryter bara sina löften, det är hans fel själv. Legally Blonde, en annan från 2001 med Reese Witherspoon, en annan trope liksom. Men hon är en snygg, ambitiös tjej, men kan hon också vara en bra advokat samtidigt?
Ooh, can she be smart?
Ja, spoiler, hon kan det.
Ja.
Ja, hon kan också vara en bra. Djävulens advokat från 1997.
Så jävla bra.
Keanu Reeves och Charlize Theron flyttar till en storstad. Han ska göra karriär. Hon blir tokig. Men vem jobbar han för? Al Pacino. Han är en slags demon. Vad ska han göra? Han tar alla hans dåliga slag. Han är försvarsadvokat. Gå djävulens ärenden i försvar av rätten. En av de roligaste de domstolsscenerna, eller fetaste, det är från en gamla 99-filmen Boondock Saints.
Yes.
Den kommer du ihåg, den gillar du.
Alltså det sjuka av allt, det här var ju min favoritfilm. Jag pratade om den hela tiden, jag hade affischer. Det var liksom hela mitt liv. Men nu när vi sitter här, jag minns inte filmen. Fattar du?
Ja.
Jag minns att det var typ två killar i den som var snygga eller något.
Ja, men det var ju väl det som var grejen, det var just den där vändan. För det är så, jag älskar att du också gillar och Con Air och Boondock Saints. Det var väl i samma vända också som så här Fight Club. Det kom ganska så här grabbiga, sköna filmer när killar fick vara coola. Men det är ju två snubbar som härjar runt.
De har väl alltid fått vara coola i alla sammanhang jämt.
Det har de, men just då, det kom som en vända med filmer som fuckade upp hela min generation.
Ja.
Men det här var ju två killar som tar lagen i egna händer och försöker, de är liksom vigilantes, tar lagen i egna händer.
De går emot det.
Ja, de hoppar in i en stor maffia.
De blir ju änglar. Nu börjar det komma tillbaks. De får de väl vinga någon av dem?
Ja, det kan de få. Spoiler här.
Men... Ja, den är från 1999.
Ja, men de hänger runt och avrättar brottslingar och de tar lagen i och försöker rätta. Då har de också att de hoppar in i en domstol. Domstolen är ett brottssyndikat och maffiafamilj som håller på att gå fria. Hoppar de in, bara korsar, så drar de den här Veritas, Claritas, blaha blaha blaha,
och sen bara
bang, avrättar de.
Nu börjar ju hjärnan, vänstra hjärnhalvan snurra här. Alltså fan, du, det fetaste temat, det är ju hämnd.
Ja.
Alltså typ då
Oldboy.
Ja, men vad heter den här?
Oldboy.
Ja, absolut. Men alltså när...
Varenda superhjälte. Batman som hämnar sina föräldrar.
Men jag menar snarare när typ så här en hel... inte vet jag. När man bara får så här ge igen. Man har blivit utsatt. Man har blivit spottad på när man ligger ner. Det är liksom den värsta av förolämpningar. Och sen så får man bara slå tillbaka. De svaga får slå tillbaka.
Revenge of the Sith.
Jävla fett.
Avengers.
Då sitter man där och bara...
Oh, men, ja, men
Inglourious Basterds är jag ute och cyklar nu. Nej, det är väl den.
Ja, ge igen. Django. Ge
Django,
igen.
Alltså,
man gillar att, det är för att man också... Man vill
man
ju längta
önskar
efter
att det fick vara så också, att det fick ske.
Ja, men vi sitter ju och längtar efter en anledning att få vara våldsamma och vara inte så politiskt korrekt och bara gå apa
ja,
på folk.
Kanske det.
Det är väl det vi vill göra.
Men det är väl någon slags for justice, va? Tror du inte att vi är lagda människor så att vi ändå vill att det ska vara rättvist?
Jo, så är det. Och att få vara lite att använda fiendens medel för att göra gott. Det är också. Kommer du ihåg ofta när man kollade på barnserierna lite när man tyckte att skurkarna var de roliga och hjältarna var så mesiga?
Ja.
Ja, det var allt jag skulle säga.
Det var allt du hade.
Lagen.
Vi ska läsa lite sms från er alldeles strax. Truth Hurts med Lisa, och du lyssnar på Cleo i P3 med mig, Nathalie och Mark. Vi har fått så sjukt fina sms från lyssnare. Jag kommer börja nerifrån.
Ja.
Vet du varför? För
nej,
det är en
det
jävla
varför.
Hyllning till oss.
Åh nej.
Jo. Hej Cleo och Mark. Vilka underbara människor ni är. Har lyssnat på P3 i cirka 40 år. Och fan, jag undrar om ni inte har varit det bästa radioröster jag har hört. Eran västerbottniska är grym. Ni har tagit så många bra ämnen som alla borde ta del av. Heja Norrland. Kommer sakna er. Med vänliga hälsningar Anders från Åre Åre, Frösön. Ja, jag flytt in. Ah. Jämtland, Jämtland, jämt och standet. Ja, men jag visst. Men du, Anders, tack så mycket för att du har lyssnat på oss. Gud, vad fint.
Va? Tack.
Så glad
tack,
vi blir.
Anders.
I 40 år har han varit en trogen P3-lyssnare. Cleo, måste bara tacka så sjukt, sjukt mycket för dina veckor i P3. Jag och min sambo träffades i Umeå och har alltid haft gemensamt att RBs musik funnits på våra spellistor. Nästa vecka flyttar vi från Umeå ner till Stockholm. Något som känns sjukt läskigt och peppigt på samma gång. Har varit så guld att ha sällskap av dig och Mark under tiden vi packat ihop vår lägenhet i flyttkartonger. På något sätt har ni gjort allting mindre skräckingivande. Tack, tack, tack. Puss och kram. Men så jävla fint. Wow. Vet du vad, jag önskar er jättemycket lycka till med den här flytten. Jag har lite panik för att jag ska åka tillbaka till Stockholm idag också. Det känns alltid obehagligt för mig att lämna Umeå. Mark, du ska ju flytta snart också.
Jag känner sån jävelsk pepp och driv för att lämna Umeå.
Men vet du vad? Vet du vad? Du kommer ångra det om inom ett år kommer du vilja flytta hem igen.
Jag börjar faktiskt vara medveten om det nu. Jag vet ju att det går så här.
Och det är så här är med Umeå. Man dunkar bort och så dunkar man tillbaks.
Det är sånt där jag vet på att jag måste göra det här nu för att jag ska kunna älska Umeå igen.
Så precis, man behöver perspektivet. Hej, måste bara få säga att ni har sänt det allra bästa och intressantaste sommarprogrammet någonsin. Vilka superproffs ni är, duktiga, roliga, härliga. Lova att ni kommer tillbaka nästa sommar också. Stora kramen till er. Tack så sjukt mycket, gud vad fint. Jag blir så himla himla glad att folk tycker om vårt program.
Ja, ja. Det blir jag också.
Ja. Vi ställde också frågan, vad är din vanligaste vita lögn och när är det okej att ljuga, tycker du? Och så här har ni skrivit. En rolig lögn jag brukar dra för barnen är att när glassbilen trudeluttar betyder det att han har slut på glass.
Ah,
den är ju bra, det har jag hört att folk brukar säga.
Fan vad smart. Det är som när pantmaskinen står piper.
Ja, precis.
Här har vi ett annat sms. Någon, hur mår du? Ja, men, jo, men bra. Varför är det så djupt inrotat att säga att det är bra fastän man mår skit? Är det bara för att vara artig och inte sätta den andra människan i en obekväm situation?
Ja.
Så kan det. Man behöver inte välja alltid att gå in och prata, som vi sa ju heller.
Nej.
Man behöver inte alltid vara beredd på att ha något långt jävla samtal. Man kan också bara säga nej.
Exakt.
Fast då säger man ju ja, för då får man i alla fall driva vidare.
Vi förespråkar ärligheten här. När någon ringer på förmiddagen och man har sovit lite länge, typ 10:30, dröjer det tag innan man svarar och vederbörande frågar om man sov. Nej, jag var på toa, jag hörde inte telefonen.
Ja, jag låg och drog.
Alltså varför kan man inte bara säga sov du? Ja, jag gjorde det. Men det är för mig är det för att jag inte vill att alltså, vara otrevlig, att den ska bara, oj förlåt, jag väckte dig. Det är någon artighetsgrej.
Ja,
nej, jag sov inte, det är lugnt. Typ.
Ja. Lovan att du säger att du, ja... Jag sover nästa gång, du säger. Nästa gång du frågar.
Ja, jag ska prova.
Nästa gång jag råkar ringa.
Mm.
Här då, sms. Får man önska att ni påminner om att det kan vara lite gött att tänka på att samhället ljuger minst lika ofta och på samma sätt som vi vanlisar. De där vita lögnerna och kryddan när man berättar. Så är ju reklam, politik, media,
allt,
verkligen polerat och jävla fixat. Någon där ute kanske kan få en nyttig insikt när en jämför med sig själv. Tack för en juligt ljud i min bilradio, kram från GBG. Så är det ju.
Väldigt
vi är ju, det är ju människor bakom allt det där. Vi är ju
det. Vi är absolut inte...
Trasiga jävla vaser.
Ja, nej, men vi är utsatta för de stora lögnerna hela tiden, ska jag vilja säga.
Ja, och då är det inte konstigt att vi också håller på så själv privat.
Nej.
Vi skiljer inte på det.
Jag ljuger typ alltid på mitt CV, så känns det i alla fall. Det kan vara allt från hur uppskattad jag varit på mitt tidigare jobb till vissa program jag kan. Viktigt är att programmen inte behövs på jobbet jag söker dock.
Ja, just det. Ja, det där är ju verkligen vad vanlig grej som folk... Att man får en fråga alltid när man blir anställd att... Och du kan Office-paketet, alltså som innefattar en massa sådana här klassiska dataprogram som man måste kunna när man ska skriva, kalkulera, Excel, Word och massa sådana liknande program.
Just det. Jag tänker nu på Joey i Friends, för att han har det största ljug-CV:et ever. Alltså allt att han kan, allt i hela världen. Och han hamnar ju ofta på sina castings och sånt. Så bara, du pratar flytande franska, va? Oh, oui. Det finns ett så jävla roligt avsnitt när han ska lära sig franska på en dag. Det är mitt bästa.
Ja, det vet jag. Det är samma. Office-paketet. Om man jobbar på byrå eller någonting med bild, det finns ju också ett Adobe-paketet bland massa andra.
Ja.
Som också så här innefattar massa med som tänkt att man ska kunna inte kan eller det.
Precis. Här kommer ett ganska mörkt sms. Jag älskar dig. Det är den lögn jag hört mest, tyvärr. kommer sakna er i P3, med vänliga hälsningar Henka Z. Henka, vi har ju fått sms av dig och jag vill tacka för att du har lyssnat och messat oss flera gånger faktiskt. Och det här var ju väldigt, fy fan vad segt.
Ja.
Alltså det där, man vill ju aldrig att någon ska säga det åt en om de inte fucking menar det. Sen så får man kan ju älska någon och sen så kan ju det förändras, självklart. En kärlek kan ju förändras.
Jag tänker också hur man får reda på det i efterhand då, att någon inte, att det om det var någon lögn, som har gått och sagt den. Jag har aldrig älskat dig, har de sagt det till hen då?
Ja, precis.
Mörkt.
Vi ljusar upp stämningen med lite Sabina Dumba. The type to fall in love blind. Boy, you really blow my mind. Yeah, you really blow my mind. Blow my mind med fina Sabina Dumba och Mr. Easy. Du lyssnar på Cleo i P3 med mig och Mark. Och nu har också vår producent Maja hoppat in.
Nej men hej, hej, hej på
tjena,
er.
Maja.
Va?
Jaha, hur ska man kunna summera de här veckorna som har varit då? Det vet jag inte om jag kan ens en gång.
Det var egentligen någonting som jag ville fråga dig.
Jaha.
Ska vi ta vårt utvecklingssamtal redan här?
Vi tar det.
Har det varit värt det, Natta? Var det värt det?
Ja.
Var det?
Något så fruktansvärt värt. Oh, wow. Alltså, verkligen.
Men har det varit, för nu ställer jag en fråga till alltså båda er som programledare. Blev sommaren och de här fem veckorna som ni hade tänkt att det skulle bli?
Ja, jag är nöjd.
Bättre.
Vi kan prata med er. Ja. Säg du något bättre än vad du hade tänkt. Var du oroligare i början?
Ja, men lite så här, hur ska det här gå liksom? Det är en helt ny roll jag ska ha och det, sitta på samma plats varje dag och inte kunna vara utomhus. Alltså det fanns massa oroligheter. Men det har ju löpt på något så jävulst smidigt.
Mm.
Alltså verkligen, och det har varit så skönt att ha strukturen i livet och en arbetsplats, och det är väldigt ovanligt för mig.
Vad hade du gjort om du inte hade varit här nu i fem veckor?
Ja, men vart föräldraledig hade jag väl varit och spelat mer hade jag kanske gjort. Men det gör jag ju hela jävla tiden ändå, så det kan man ju pausa ifrån. Men det är ju ofta, det är lite läskigt att pausa från det livet också. Så att, men ja.
Jag minns första gången som vi skulle snacka tillsammans, minns ni det? Vi hade ett samtal över Skype. Det först var det skulle vara Skype och så funkar det inte, och så blev det Messenger. Ja, men det var massa, så det var rörigt liksom. Det var vårat första såhär, hej.
Mm.
På den här trion som vi har haft. Men då minns jag, Natalie, att du sa att du var lite stressad över tekniken.
Ja, just det.
För att du har ju inte haft privilegiet att ha en tekniker som liksom har roddat och styrt musik och övergångar och sånt. Nej. Åt dig, utan du har kört själv.
Mm.
Och det är cred, för det är inte så himla lätt som man kan tro. Att
ja, men det är mycket att tänka på hela tiden. Alltså mycket inräkningar och det är tider och det är reglan och djävulst och knappar. Men precis, jag gick en utbildning. Jag vill ge en shoutout till HG som jag gick min utbildning med. Han tog hand om mig mycket väl. Men jag tror också att han stressade upp mig lite i hur på stort allvar det är. Alltså det är ju på stort allvar, såklart, vi är i nationell radio. Men det har ju varit mer chill.
Mm. Än vad du kanske trodde att det skulle vara. Men det är ju bra.
Ja.
Men det har ju varit, för det jag har märkt, och kanske, jag vet inte, lyssnar om de reagerar på det. Men det här är en lite rolig grej, att mot varje helslag så börjar ju nyheterna, och då ska du tajma med en matta som ska gå med musik, och så ska du hinna säga massa saker som jag har skrivit ner att du ska hinna säga innan vi lämnar över till nyheter. Och det här har ju varit...
Det har varit lite både och med det.
Det har varit lite både och med det. Lite svårt. Ah. Så. Och det gör ingenting, det är live. Alltså allting kan hända i live radio. Men jag bad våran tekniker Magnus att klippa ihop ett litet sånt... Ja, men hur har det låtit egentligen?
Vi har märkt en trend under alla de här veckorna. Senast idag.
Ja.
Och det är med all kärlek.
Som ni nu ska lämna ut mig till hela svenska folket. Okej.
Ja,
och jag ska trycka igång det här klippet nu då, menar
du? Ja, det ska du göra.
Ja, välkommen. Cleo i P3. Hörrni, om ni som har lyssnat har missat delar av programmet så finns hela podden ute på sr.se och i appen på om en liten stund. Imorgon så sänder min kära kollega Mark Strömberg direkt från Trästock i Skellefteå. Mm. Han ska intervjua artisten Ros som spelar på festivalen och snacka med massa besökare och allt grymt häng från området. Tekniker för idag, puss, hej. Ja, lämna över till nyheterna. Jag har tappat det. Men tack för att ni har lyssnat idag. Jag och Mark är väldigt glada för det. Vi tackar vår fantastiska producent Maja som har hjälpt oss hålla ihop den här dagen. Vi har ingen tekniker, för det är jag som sköter allting själv. Så jag har ingen att tacka. Men...
tredje sändningsveckan är över.
Ja, och vi har två kvar.
Två jättefina kvar.
Vi ska lämna Luleå och musikens makt, men festivalen har knappt ens börjat. Allt fantastiskt händer ikväll, så kom hit om du bor i Luleå. Vi ska lämna över till P3 Nyheter och sen börjar helgen i P3 alldeles strax. Och vi i Cleo i P3 är tillbaka på måndag igen, 13-16. Och på måndag ska vi skratta med humor är kul. Jag ska lära mig vara rolig. Jag tror att jag är det.
Där försvinner du bara.
Det är en fråga. Hur ska vi rymmas i studion? Ingen vet.
Här kommer den när du nailar
det. Det blir live musik hela dagen. Det blir häng av Erk, Gonzara, Freaky, Cleo, Academics. Vad ska jag säga? Min son fyller 10 år. Det blir kalas i studion. Okej, det kommer bli helt sjukt. Så häng med oss. Vi ska lämna över till Farah i P3 nu. Vi tackar för den här dagen. Och så ses vi i den hysteriska dagen imorgon.
Det här är bra jobbat, det fick du ihop det.
Ja, där satt jag det. Nu kommer den till. 13-16. Vi ska lämna över till nyheter nu. Men imorgon så kommer Donna Hariri som ska prata om hennes nya bok som ska få unga att förstå lagar och regler och juridik på ett enkelt sätt. Det ser jag jättemycket fram emot.
Ja,
det ska bli sjukt fint. Ni får ta hand om er, mina kära vänner. Vi hörs och ses imorgon.
Puss!
Hej då! Den satt ju.
Den satt då. Vi har en applåd till dig. Kan vi inte få det?
Jag gillade när man hörde den här. Bara lite random här och där. Jag har ju tryckt på diverse knappar, ska jag säga.
Armbågen kommer vägen.
Ja, det här var ju kul.
Nej, men det, alltså,
så
du
det var
har
inte
gjort
så farligt ändå.
Nej, gud. Och det är inte farligt. Inte på något sätt så. Men det är ändå lite kul att de plockar upp såna här grejer.
Ja, gud. Det roliga hade ju varit om man hade fått höra vad jag sa innan det går ut i sändning. Alltså så här, hur mycket panik. Nej, nu är det... Okej, du måste titta på mig. Och sen är klockan, då tickar den. Och då tittar du på mig så att du vet... Jag har varit skitstressad inför varje
överlämning. Nu är 10 sekunder kvar. Nu ska ni vara tysta här. 10 sekunder.
Men det som jag märkt med att du har varit här nu, det är att du har ju connectat med folk nå jävligt. Du har ju som en bra skara med folk som alltid vill höra allt vad du säger och följer dig på allt du gör. Och de har bara fått levela upp och få höra dig prata på riktigt. Bara inte på en massa sociala medier, stories och grejer och skit, och sånt där. Nej, men eller på sociala medier, utan liksom få höra dig så här i liksom ett officiellt sammanhang. Det tror jag de uppskattar sjukt mycket. Som fan att få interagera med dig på riktigt och höra när du pratar
med oss, Mark.
Längre haranger.
Underskatta inte dig själv.
Men jag vill också bara, förlåt nu avbryter dig. Nej, men jag vill bara av botten av hela mitt hjärta säga att vilken fantastisk sommar det har varit.
Ah.
Och det har varit jättekul att som få vara producent och vara delaktig av någonting sånt här. Alltså Mark, du är en så jävla rolig. Alltså du, jag sa det, du har ett minne som jag inte kan jämföra med någon annan.
Referensbibliotek kanske.
Ja.
I huvudet.
Och så jag tycker hans allmänbildningsnivå är ju brutal.
Ja. Och Nathalie, du har aldrig suttit så
här. Du är inte så smart, tidigare. Men du är rätt trevlig.
Du är bra, ett jävla bra jobb.
Du är ju den smarta, jag är ju den...
Emotionell IQ.
Jag har hög EQ, det har jag fått höra hela uppväxten. Inte så hög IQ, men det...
Tack Maja för att du har hållit koll på oss också.
Maja.
Vi är liksom två sprättiga, stänkiga fläckar bara som kommer in, så kommer in och bara samlar ihop oss innanför rutan när det behövs. Det
har släcker varit bränderna.
Mm. Hade jag aldrig gått, kan jag säga.
Jo, men det är klart
nej.
Men det är ju, som sagt, ni har burit hela den här sommaren, de här senaste 5 veckorna. Och som sagt, vi vet inte vad framtiden bringar. Men jag hoppas ju att det inte är sista gången ni hörs och vi... Och jobbar du, tillsammans kanske. Man vet aldrig.
Det hoppas vi. Vi hoppas att vi får liksom... Och att göra det från Umeå har varit sjukt kul, tycker jag.
Norrland ska ha mer program.
Ja, det tycker jag. Att inte allt bara ska ner till Stockholm. Det känns viktigt.
Det har ju varit viktigt under de här 5 veckorna också.
Mm.
Alltså både med gäster och med ämnen som vi har tagit upp och så. Just att det har varit väldigt norrländskt och inspirerat från utbudet vi har uppe.
Mm.
För det glöms bort.
Ja.
Jo, inte bara storstadsgrejen, verkligen. Det är väl det som många reagerar på också, att de har gillat när det har varit lite någon annars perspektiv någon gång.
Precis.
Som det inte är så ofta. Vad hade det varit din bästa natta? Är det något du har tänkt på speciellt här? Alltså bara, typ, är det någon gäst som har gjort intryck, eller någon dag eller något ämne?
Nej, men det har varit väldigt kul att det har varit så himla flytande och att vi har fått... som från dag till dag känna in mycket. Vad känner vi för att prata om idag? Och liksom, det har ju många undrat. Så bestämmer ni tema på morgon? Jaha, jag trodde allt var bestämt innan. Och typ att, nej men okej, nej men fan idag känner jag inte för det här. Vi tar det här istället. Och att ha kunnat få vara väldigt spontant och så kreativt på många sätt.
Ja, och det är ju för att vi ska kunna connecta med resten av världen. Vad som har hänt just idag eller hur vi känner eller vad som har hänt.
Man har ju olika dagsform också.
Jo, det går inte att sätta sånt 2 veckor i förväg vad som ska hända.
Nej, precis. Men också bara så här, och att vi har fått prata om både så här tunga ämnen, seriösa grejer, roliga, lättsamma saker. Det har verkligen blivit som jag önskade att det skulle bli. Jag gjorde lite intervjuer innan det här programmet började och så här, ah, men vad hoppas du? Och det var verkligen en av de grejerna som jag hoppades, att vi inte bara skulle sitta här och tomsnacka i 5 veckor. Och det vet jag, jag hade ju ångest första dagarna. Jag bara, nej, men jag fick inte säga något viktigt idag. Och jag menar inte att jag sitter och preachar och bara säger viktiga saker. Men det, liksom, det känns i kroppen när jag känner att jag har fått säga någonting med content.
Mm. Jag hoppas att Mark lista 10 animerade serier igen och rocklåtar.
Nej, och det har jag älskat, att det har fått vara den mixen. För jag hade aldrig heller pallat sitta och bara så här, men jämställdhet då? Det är viktigt.
Hur mår du egentligen?
Ja, och jag tror ändå också att det har varit ganska uppskattat att få höra lite mer seriösa ämnen. För det finns så himla mycket som är viktigt att prata om. Men samtidigt, vadå? Man kan ju inte bara gräva ner sig alltid. Nej. Utan det finns fan mycket kul också.
Men och ni som lyssnar, alltså jag vill verkligen, verkligen tacka er så himla, himla mycket för att ni... Ja, men så här, ni har som hakat på det också. Och ni har verkligen smsat in och skrivit och varit med och diskuterat. Och det är fan, det är inte självklart. Det är inte alla dagar alla är med och mässar och skriver.
Nej, fy fan, vi älskar att få prata med folk så här. Ja. När folk skriver in och delar med sig och vi får interagera.
Ni har verkligen gjort det. Det är det som är grejen. Så det vill vi tacka för, från botten av hjärtat.
Det är ju en dag imorgon också, men då kommer inte du vara med, Nathalie. Men nej. Mark, fan, du är med.
Du och jag ska sitta här och balla jävel.
Jag är med.
Jävel.
Vi ska köra Memory Lane. Ja.
Wow. Det blir Memory Lane. Nu ska vi köra en sån här klassisk överlämning. Då ska vi se hur det går idag. Min sista överlämning. Jag gör en sån här, tror jag. Hörrni, tack kära Sverige. Imorgon blir det Mark och Maja som håller fortet och vi får in Petra Malm som gäst, som den första kvinnan någonsin som har klarat av antagningsprovet till svenska försvarsmaktens hemligaste och mest... någonting.
Får vi snacka med dig också kanske lite imorgon?
Jag kommer på telefon, nu blir det nyheter. Tack älsklingar för den här sommaren. Puss, 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 ta hand om er.
Det här är P3.